Spelsnack avsnitt 597 och idag är jag Jimmy och med mig har jag Adam.
Åh, hej!
Och Amanda.
God dagens.
Och Oliver.
Hallå, eller hörde ni Adam?
Nej.
Nej.
Va?
Jag bara antog att, jag såg att Adam rörde på läpparna så jag bara antog att inspelningen tog upp det.
det är Discord som försöker cancellera mig.
Jag såg Adam så här, ögonen bara ding och så bara...
Jag har en waveline.
Ja, så att
Adam kanske gjorde som vår katt Nemo ett ljudlöst jam. Mm. Ibland så ser han jättedramatisk ut och så ser det ut som att han jamar, men det kommer inte ut något ljud.
Då vet man att han är riktigt upprörd. Alltså. Då är det verkligen så här, bara, åh, livet suger.
Typ när vi ska gå hemifrån.
The misery.
Ja, det finns nog inga som kan vara så bra dramatiker som katter. Alltså. Eller som eftersom vi har en ny hundvalp nu så har vi köpt grindar till köket. För att inte hon ska vara där inne. För att hon tycker att köket är en bra plats att kissa på. Så att då har vi för grindar där. Och
det tycker inte vi.
Men katterna brukar få mat där inne. Så då sprang den sura katten in dit. Och då var det stängt på ena sidan men öppet på andra. Och hon blev ju helt överdramatisk. Hon trodde att vi har låst in henne. Så hon bara tittade så här superanklagande.
Du gick in där själv.
Man bara, du kom in själv. Det är liksom inte helt stängt. Så djur är lite roligt.
Vad har ni gjort mot mig?
Ja, så kan det vara. Senaste veckan har det varit Gamescom.
Ja.
Igen. Gamescom brukar ju inte vara lika roligt som sommarens olika grejer. Förutom i år ändå tycker jag. För att eftersom E3 inte riktigt existerar längre så händer liksom mer roliga saker på den här sidan.
Sen också så måste jag säga att jag föredrar på vissa sätt Gamescom. För att man får ofta se lite mer... Även om det inte är lika många nya spel så får man ofta se lite mer om spelen. Och det uppskattar jag.
Om det är för att det är en faktisk mässa fortfarande. Liksom folk är där och testar. Och liksom...
det är inte bara en trailer-hype-show. Liksom.
Och det känns så himla skönt i så här typ att de här stora liksom, spelpublikationerna är där live och har sina bås. Som IGN är där och de har massa intervjuer. Med... Det känns som gamla E3 liksom. Så det är faktiskt ganska kul liksom, att se olika videos poppa upp i ens feed. Och man bara, det är så här det ska vara. Så det enda som det inte har varit egentligen är en massa presskonferenser också. Men Jeff Keighley going strong och håller uppe det mantrat. Jag tycker ändå rätt så kul när Opening Night Live började och han pratade om peak och han började prata om försäljningssiffror. Och man bara, där borde inte riktigt vara ditt jobb. Liksom. Okej, det här spelet har sålt 10 miljoner exemplar. Varför pratar vi om det typ? liksom i den här showen. Det tycker jag är lite konstigt. Man förstår
men
ju
Jeff är ju Jeff.
Ja, jag vet. Men man förstår ju när Nintendo står där uppe 2008 och säger att Wii har sålt jättebra. Och man bara, bring on Wii music.
Jag kommer ihåg en av presskonferenserna på PlayStation 3. Jag kommer ihåg att det var 2005-2006 när de stod och liksom pratade om hur många miljoner exemplar PlayStation 2 hade sålt och massa sådana saker. Och man satt där bara, show us the fucking games, giant enemy crabs!
Ja, och det ändrades ju också även på E3 liksom, att det gick ju allt mer och mer från att bli liksom typ businessfokuserat till att nästan bli mer liksom det, så att man gör om spelen. Och sen om
det blev mindre presskonferens, mer show.
Och när folk typ tog upp sina försäljningssiffror man bara såhär, det här känns gammalt. Men så Gamescom var rätt så kul i år måste jag ändå säga.
Ja.
Även om det
var
så här,
det
inte är...
Något...
Jag skulle säga Jimmy. Nej, säger du Oliver.
Var det någonting som kom och faktiskt överraskade någon av er? Alltså bara, wow!
Adam är på hype. Jag har två grejer som jag var så här, som out of the gate, som bara så här, wow. Ett, Silk som fick datum. Äntligen.
Who cares?
Sen hoppades jag att det skulle vara 2026 på grund av Fantasy Critic-ligan, men man får ju ta det bra med det dåliga liksom. Men, och att det var så snart, vilket var väldigt kul.
Finns fortfarande möjlighet att det skjuts upp?
Ja, alltså, jag tror att
vilket jävla ramaskri det är. Alltså, de bara, om 2 veckor släpps det äntligen efter 7 års väntan.
Det släpps för early access.
Men alltså, jag tror att de ska börja skicka ut koder till Kickstarter-backar liksom. Så att...
Men och de kommer inte skicka ut recensionsexemplar i förväg till pressen av anledning att de känner att våra Kickstarter-fans ska inte behöva vänta längre än någon annan. Vilket jag respekterar det. För att ni har byggt upp en sån jävla hype och liksom, ni har en bättre marknadsföring än någon egentligen kan liksom skapa själv genom faktisk marknadsföring. Så att de behöver inte recenseras en vecka i förväg. Liksom.
Och det sjukaste egentligen med Silksong är ju det att, för nu har de tagit upp den här, för att första hållarna kickstartades ju. Och där var Hornets kampanj då, var ett kickstartermål, precis, som skulle vara ett DLC då.
Mm.
Som sen har blivit ett fullgott spel då, och som har tagit 7 år att utveckla, plus att det är också det mest liksom, flest har slagit det här spelet på sin wishlist någonsin på Steam. Så det är ganska imponerande liksom ändå.
Det är häftigt.
Jag tycker det är mycket roligare när det inte skulle släppas. Jag tycker det är tråkigt nu. När vi inte kan mina om. Så,
jag respekterar också att alla som backade Hollow Knight på Kickstarter kommer få det här spelet. Liksom, utan extra kostnad.
Det är snyggt. Annars hade det varit det är inte backarnas fel att det här inte var ett DLC och att det är ett stort spel. Liksom.
Nej, precis. Det var ju tanken att liksom bli en kul avstickare. Och de bara, men vi gör typ en massiv uppföljare av detta.
Ja.
Men just det, vi har ju lovat det här DLC. Ja, de får få detta också.
Men Darth Vader kommer in bara, I've altered the deal and you're gonna like it.
Men sen är de är ju också... De är väl 3 stycken liksom huvudutvecklare på spelet. Och Hollow Knight har sålt jävligt bra. Så att det är liksom... De har kunnat ta tid på sig. Och sen pratar de också så här... För att det är många också som pratar så här... Att det måste ha varit jättesvår utveckling och så där. Och det kom ut en artikel på Bloomberg. Som pratar om liksom utveckling. Och de bara, han som är liksom main artist. Han bara, jag bara fortsatte rita grejer. Vi bollar till massa saker hela tiden. Och vi kände inte att det var någon idé... Att liksom skicka ut massa uppdateringar hela tiden för att, vad ska vi säga? Att vi arbetar på spelet.
Men det är väl lite egentligen som Blueprints. Det är ju ett spel som man kanske inte hade på radarn förrän nu liksom det här året egentligen. Men det är ett spel som tog 8 år. Och själva ramverket i spelet var ju klart efter 1 år. Det är bara det liksom att de har lagt till och utvecklat och det har kommit in fler folk i processen och liksom gjort om det till hur det ser ut idag helt enkelt. Så ibland så behöver det inte vara att det är en problematisk utveckling, utan det kan liksom vara att man är så investerad i projektet också, att det finns så himla mycket mer att ge hela tiden, känner man. Och det kan också vara att man känner att ja, men de här grejerna vill jag verkligen perfektera innan det liksom ska lanseras. Mm. Och sen är det ju svårt att perfektera någonting, för folk kommer alltid ha åsikter. Men jag tror liksom att som konstnärlig visionär på något sätt så kan det nog vara svårt att släppa.
Ja,
absolut.
Men jag är väldigt spänd på det här spelet, för att när jag spelade Hollow Knight 2018 eller 19 så visste jag bara att folk sa att det var bra, och jag köpte det liksom när det kom ut i Switch utan att egentligen vara så att nu ska jag spela typ ett av de bästa spelen som gjorts, vilket jag tycker att det är nu efter jag spelat det. Och det gör ju också att Silksong blir lite svårare på den, för att jag brukar ofta tycka att de här liksom, första spelet är bäst. För att sen är det inte nytt längre. Det är liksom så att jag föredrar Super Mario Galaxy framför Galaxy 2, jag föredrar Breath of the Wild framför Tears of the Kingdom, för att liksom, jag har gjort det här en gång. Och nu vet inte jag hur mycket Silksong kommer skilja sig från Hollow Knight. Det kommer kanske kännas liksom mer fräscht, men det är ändå liksom, det kommer ändå inte vara helt 100% nytt. Och de grejerna som jag gillar med Hollow Knight kommer jag kunna liksom typ återuppleva lite samma känsla i det här spelet. För där var det verkligen så att man hittade nya områden och liksom man började se hur kartan hängde ihop. Och det var liksom det som gjorde att jag verkligen tyckte att Hollow Knight var så himla speciellt. Så också frågan, kommer man tycka det nu också? Så att, nej, men det ska bli kul. Jag är väldigt spänd på det.
Ja, alltså, det tog mig 4-5 försök med Hollow Knight för att liksom faktiskt komma in i det och ta mig igenom det.
Ja, början är
det. Jag har aldrig spelat.
Och det var liksom... Det som fick mig att, för att i vanliga fall så här, för att jag är inte den som liksom som tvingar fram någonting. Ifall inte jag känner någonting från början så brukar jag överge det, och jag har inga liksom samhällskval över det. Men det som var liksom att jag hade det i huvudet hela tiden, bara Jimmy, bara det är det bästa spel som har gjorts, det är det bästa spel som har gjorts. Jag bara, jag måste fatta vad fan det här spelet är för någonting. Och till slut så, alltså det, jag är inte riktigt så såld på det som du är. Alltså, det är inte ens... Jag skulle inte säga att det kanske är topp 5 bästa Metroidvanias. Och då är det ändå liksom en genre som jag inte är superförtjust i heller. Men jag hoppas att jag planerar att vara snabbare på Silksong-bollen än Söret Silkslång. Sörslång.
Nej, du sa
Silksong.
Nu sa du. Men,
gjorde det mot
jag ska ta mig an det tidigare liksom. Och förhoppningsvis inte liksom sakta ner min progress genom att försöka döda de här extra bossarna.
Nej, men du hade lite otur.
Jättetidigt.
Du hade lite otur för att de expansionerna fanns ju inte när jag spelade Hollow Knight. Jag kunde liksom inte möta så supersvåra bossar mitt i allt.
Och det var inte jättetydligt för mig heller liksom, att det här är inget, du ska inte vara här nu liksom. Så jag bara, vad fan? Jimmy som hatar bossar, hur kan han inte hata detta liksom?
Fördelen för mig är också det. Alltså fördelen för mig var ju både också att jag inte hade någon som satt på min axel och sa att det här är det bästa spelet som gjorts. Andra förväntningar. Jag fick ju liksom upptäcka. Jag har hört att folk tyckte om det. Jag fick upptäcka att det var bra.
Ja, men det är inte bara du, för att jag känner, det är verkligen ett, alltså särskilt liksom med facit i hand. Jag minns inte att det var jättemycket när det släppte som var bara, alltså detta är verkligen en all-timer. Men nu pratas det om det spelet. I alla fall folk som gillar Hollow Knight, de har det liksom i väldigt high regard.
Mm.
Så att det är ju inte bara du liksom. Och det är ett riktigt bra spel.
Men jag tror att det kanske kommer liksom till ytan lite mer också. Även om många älskade spelet så kanske det liksom blev att det synliggjordes mycket mer när Silksong blev ett fenomen på något sätt. Att folk liksom visade att jag älskar det här spelet så himla mycket. Jag vill så himla gärna ha en uppföljare. Så jag tror att det kan vara liksom en sån grej också att det inte riktigt syntes tidigare på samma sätt.
Sitter Half-Life-fans där, här och bara... Åh, you bastards. Oss då?
Half-Life 3 ska komma i år.
Nej, tack.
Men det är ju...
Shadow droppas nästa vecka.
Det är ju rätt så roligt det här liksom, när du pratar om Oliver, det här, att du började om på Hollow Knight 5 gånger för att liksom fastna inte riktigt. Och typ att många av mina favoritspel har haft en, liksom, en rough start. Som Hollow Knight var ju det. Liksom så här, jag vet inte vart jag ska. Jag har ingen karta.
Ja, ett annat spel. Outer Wilds.
Precis.
Som jag, alltså det spelet har jag nog faktiskt gett upp på, för att det är liksom
inga vapen.
Det är nog lite för, ja, inga vapen. Jag har ingen kulspruta och spruta inte blod. Det är inte tits and ass överallt. Det är bara marshmallows. Nej, men liksom, för att jag tittar på det spelet och jag bara beundrar verkligen hantverket i det. För att det är verkligen en svincool simulation av ett solsystem.
Ja. Det är så,
det är häftigt. Det är svincoolt liksom på pappret, verkligen amazing. Jag kan bara inte spela det på ett sätt som gör det kul för mig.
Och det var också till spel som jag var så här, för jag kommer ihåg det spelet utannonserades, så det var ganska kort efter hela den här No Man's Sky-kontroversen. För att i deras trailer så var det så här, this is a handcrafted universe liksom. Och liksom det var så här, då var jag redan så här, men det ska jag hålla ögonen på. Och sen så kom det ut då. Och det ser ju inte ut mycket för världen när man hoppar in i första gången. Karaktärerna är fula, liksom ljussättningen är lite konstig. Och sen hoppar man in i flygskeppet och det faktiskt ska flygas som ett rymdskepp. Lite mer åt det hållet, så här, att man måste tänka på gravitationen, man måste tänka liksom vilken fart man har. Liksom. Det gör det redan där rätt så svårt att manövrera. Och du har liksom inte riktigt någon riktning heller. Det är liksom så här att, men enjoy. Och sen så bara, va?
Ja, du bara liksom åk åt en riktning och försök hitta en tråd att dra i.
Ja, precis. Och sen så när man där lär sig hur datorn fungerar och man liksom kan se ledtråden och du börjar liksom förstå att okej, här har jag fortfarande saker att hitta. Men sen baseras ju hela det spelet på att det är din egen kunskap. Du vet om hur de här grejerna fungerar. Det är du som letar efter ledtrådarna på grund av att du vet det här. Du har liksom ingen questlog som säger åt dig att du kommer ihåg att du kan de här grejerna. Utan det är mer så att du har hittat allt här. Mm. Så det är liksom, du ser att du har hittat allt, typ, men du vet inte vad det är.
Svincoolt koncept. Alltså bara liksom att prata om det. Jag bara fan, ja, jag önskar att jag älskar det.
Och bara liksom så här typ att man måste tajma också. För att det var ju liksom, det tog ju lång tid innan jag fattade så här att men en viss tid in i den här cykeln så kommer den här kometen ha smält tillräckligt mycket så att jag ska kunna liksom hitta grejer på den. Och liksom att du har en planet som fungerar som ett, liksom ett timglas. Och du måste liksom, för att kunna hitta de längst ner till grottorna så måste du också kunna vara där en viss tid. Och liksom, och bara det att när du kommer till en ny planet så kan det liksom hända helt sjuka grejer. Som jag tror den första grejen som verkligen fick mig så bara tappa hakan, det var när jag var på planet och helt plötsligt typ imploderade den så jag slungades ut i rymden liksom. Och bara, what? Och sen det här har jag pratat om så många gånger, men absolut det coolaste jag gjort i det spelet, det var ju att sätta sig i omloppsbanan runt solen. För att det finns en station där som man ska liksom kunna komma till. Och då började man först sätta sig i omloppsbanan så att man åker jämte den. Men då är gravitationen så stark så att när du kopplar loss dig ur sätet i din rymdskepp, då sugs du mot ena väggen. Så att det man måste göra är att man måste öppna luckan först på sitt rymdskepp, koppla loss sig, hoppas att man träffar dörren så att du kommer ut ur ditt rymdskepp. Och sen då är det ju omloppsbana tillsammans med ditt skepp och den här solstationen, så måste man försöka simma sig fram då liksom, och liksom ha tillräckligt mycket kraft att komma in dit. Det var så svårt, det tog många försök.
Och du hör liksom Hans Zimmers Interstellar soundtrack-livet när du gör detta.
Ja, precis, mamma. Och sen så står man där inne på solstationen, för man kommer ju liksom inte därifrån sen, och så ser man liksom att när världen går under så kan man liksom se när solen exploderar från det. Det är så himla häftigt. Alltså det spelet är så himla coolt. Och sen senast jag hade ett spel där jag verkligen inte tyckte om i början, det var Blueprints. Alltså det tog mig timmar innan jag liksom...
Det har jag inte ens försökt.
Och jag var bara så här, alltså jag, folk älskar det här spelet, jag fattar inte. Och sen så bara klickade och så bara, oj, nu är det mitt favoritspel i år. Liksom.
Ja, du satt ju bredvid mig som verkligen tyckte om det. Du bara såhär, nej, för nu
ja, jag bara, jag bara, nej, alltså, jag
satt och gubbmuttrade bredvid mig, jag gjorde du. Och sen så spelade du typ tre gånger så många timmar.
Ja, det var typ så, ja men okej, jag ska komma till det, men ja, det funkar inte, ja, jag vet inte, jag ska dra det här, och vad fan, det är liksom, sen när man bara, jag tror, problemet med Blueprints, det var att de gav dig målet att du skulle komma till Antechambern på en gång. Och det var bara så att det borde inte, det kanske är det slutgiltiga målet. Men det är liksom inte så du kan börja spela det, för att då kommer det bara vara misär. Liksom.
Ja, rum 46 är ju det egentliga målet från början.
Så jag läste ju liksom på nätet, någon var så här att, men skit i rum 46. Bara så fort du ser något som du inte har sett tidigare, dra det rummet. Och när man börjar göra det och bara bygga på sin kunskap, då var det så här bara, nice. Men det var lilla avstickaren i Silksong. Andra spelet som jag ville ta upp innan ni får babbla, och jag babblar nog, det är Routine. En rymdspel.
Ja, jag har det på min lista. Ja. Jag har det på min lista.
Jag har väntat på det här spelet sen det blev utannonserat 2012.
Jag kände igen titeln. Jag lovar att jag har sett det här någonstans, tänkte jag.
Det är musik från Mick Gordon i det.
Ja, så det här utannonseras 2012.
Det är typ Soma och Alien Isolation får man tänka på.
Lite åt det hållet och väldigt så här retro-futuristiskt liksom. Alltså det ser ut som att det här är ett... Ja, men så här... Hade det här gjorts på 80-talet med den här grafiken så hade man kunnat köpa det liksom. Så det är lite Alien Isolation-vibes också. Men det här är utannonserat 2012 och det var liksom precis i starten på att VR började bli hett. Så jag var ju typ så här, jag vill spela det här spelet i VR. Det är så länge sedan det här spelet utannonserades. Och det här är andra release window-trailern det här spelet hade. För det fick en trailer, jag tror det var i slutet av 2016 eller början av 2017. Där det stod så här, det här spelet kommer släppas i mars 2017.
Man undrar vad som hände liksom mellan den...
Typ några veckor innan, för att mars kom och gick och det var liksom ingen, vi hörde liksom ingenting från utvecklarna som heter Luna Software. Och de var så här... Vi, jag tror med tre pers också. Och de bara, vi har jobbat på det här spelet så länge och vi var inte nöjda. Vi tror att det kan bli mycket, mycket bättre. Så att vi släpper inte det nu. Det är liksom, det går liksom inte upp till vår. För de bara, vi har en chans.
Klipp till 8 år senare.
Ja, men vi har en chans. Men sen så var det också med tanke på att liksom de förlorade jobb och pengar och sånt var slut. Så att då har det liksom legat lite på is. Och sen så visades det ju igen för typ 2 år sedan, tror jag.
2022 Summer Games Fest.
Det var 2022 till och med.
Det var då de visade Routine Trailer och utannonserade att Mick Gordon arbetar på det.
Okej, men då var det då. Och i alla fall, och sen dessa, och jag har ju haft med det här spelet. För på Loading har vi gjort så här varje år, typ så här, vilket spel ser vi mest fram emot nästa år? Och jag har haft med Routine som bubblade sen 2014. varenda år! Och så bara, nu ska det släppas. Så att jag är bara glad att det kommer. Nu fick du också en release window trailer till.
Det känns som att du kanske inte ska ropa hej.
Nej, jag vet. Vintern 2025. Och det är så här, jag hoppas det släpps. Så Sen får vi se. Ass. De har ju världens coolaste utveckling. Alltså Lunar Software tycker jag låter skitglans. Deras logga är skitcool. Och spelet ser jättenice ut. Det är väl det jag kan säga. Så nu fick jag prata om. Det är de två spelen jag liksom ser mest fram emot av det som visar på Gamescom. Jag är så glad att det liksom händer. Adam. Du som känns så redo med din lilla lista. Vad tyckte du var mest spännande av det du såg förutom de spelen vi har nämnt?
Jag försökte undvika de absolut självklara sakerna. Men Dawn of War 4, mannen!
Ja, jag visste att det var ett misstag vi gjorde till det.
Warhammer 40k, Dawn of War 4, jag trodde aldrig det skulle hända, mannen. Ja, vad coolt!
Okej, bror.
Och det, det utvecklas av King Art Games som gjorde Iron Harvest.
Ja! Visst, Iron Harvest. Visst var det ett kickstartat spel det också, va?
Jag var något åt det hållet.
Jag dök upp sådana nyhet och jag var så här, wow, det vill jag köpa. Jag äger det. Jag köpte på någon rea på Xbox som jag inte spelar.
Jag har spelat det. Det jag har spelat en av kampanjerna och det är bra. Det är helt okej. Okay. Det är inte världens mest engagerande story så, men det är väldigt cool setting och ja, det är steampunk mex i typ första, andra världskriget. Hur coolt är inte det? Så, och de har i alla fall ganska bra fokus på just storydrivet strategispel. Och det här är mera en uppföljare till Dawn of War 1. Dawn of War 2 var ju mera utav ett tactical game. Mer än ett RTS. Och sen var Dawn of War 3 en märklig hybrid som inga fans vill veta av. Så det här ser intressant ut och de ska ha liksom alla fiender, det ska vara över 10 000 olika animationer för fiendernas olika sätt att puckla på varandra och slåss med varandra, unikt och sånt. Och, ja, vi får egentligen se mer vad som händer med Blood Ravens och sån skit. Det är coolt. I like.
Då måste jag bara fråga en sak. Storyn i de här strategispelen för Warhammer 40k, är de typ på samma nivå som det Warhammer-spelet vi spelade förra hösten?
Jag skulle säga att de är bättre.
Okay.
Skulle jag säga.
Tack och lov.
Jag tror inte du skulle uppskatta dem så mycket mer för att de säger ord som chaos och sådana saker. Det är bara, what the fuck är det här fucking bullshit? Nej,
men jag är ändå fascinerad över hur man kan ha liksom så här typ tre-ish huvudkaraktärer som är typ som tre stubbar som springer runt.
Nej, men det var så intressant när en av dem sa att han var från Calth. Han är från liksom The Horus Heresy och så blir han nedfrysen av Call. Han är en av de första Primaris Marines.
Det du säger nu betyder ingenting för mig.
För protokollet skulle, om vi har någon ny lyssnare den här veckan, Adam gillar också Destiny väldigt mycket.
Ja.
Jag ger också Adam mycket skit för sånt här. För att jag känner liksom... Om någonting behöver 90 timmars YouTube-lore för att jag ska förstå det, då är det fan skräp. Men så här kände jag om Sagan om ringen första gången jag såg den filmen.
Va? Jag fattar, tyckte du inte om Sagan om ringen?
Fan ingenting.
Hur kunde du inte fatta Sagan om ringen när du såg
det?
Jag tyckte det var askul, men de slänger ut massa jävla bara, åh, the Dunedain, bla bla bla. Alltså jag förstod ju att okej, där är ringen, den är ond, den ska ut i vulkanen. Det fattar jag.
Nu när du sa det på det sättet lät det ju bara som humbug.
Ja, och så bara liksom, och typ när Gandalf står där och liksom ska typ säga till Balrogen att han inte får komma närmare, liksom han bara slänger ut sig en massa jävla gibberish som inte betyder någonting för någon som inte är oskuld. Och så, det var jag i och för sig när jag såg filmen. Men jag är sån att jag vill liksom förstå orden som slängs
du
på
vill mig. Ha allting förklarat spoonfed till dig.
Nej, alltså det får gärna vara liksom organiskt förklarat liksom. Jag vill inte ha liksom att här innan filmen börjar här är en ordbok med massa grejer.
Jag tror att liksom. Det är ganska vanligt i fantasy överlag att man har liksom ord som du kanske inte förstår. Det är för ett sätt liksom att...
Ja, för att det är liksom... Man har en värld... och den här världen, den har typ 10 000 år av historia som har lett upp till den här
punkten. Och Gandalf är typ 1000 år gammal. Så du ska egentligen vara lite i perspektivet av Frodo här. Att du är en liten hob som aldrig har varit utanför Hobsala. Ja, jag tror inte Frodo fattar liksom... helt mycket heller. Så att du kunde precis som Frodo när Gandalf står vid Balrogen och funderar, du bara, Gandalf!
Jag gillar, flame of fucking Frodo. What?
Speak sense, Richard! Den fungerar på det sättet liksom att jag hängde med Frodo liksom att för att han är också liksom ny till allt det här. Han är ju där liksom har liksom rökt pipa hela livet och helt plötsligt så kommer den här håriga gubben och bara hela universums öde vilar på dina axlar nu. Den här ringen, den är liksom, och då alla är så jävla rädda för den här ringen och liksom de zoomar in på den här ringen och det brinner runt omkring den och man hör det här liksom så jag fattar ju okej.
Okay. Mm. Är det tolk? Är det någon som vet orkspråket?
Ja, det där är bad news och jag förstår liksom varför de måste till just Mordor för att de sitter där liksom i en stor typ kongress och bara varför slår vi inte bara myxan och så visar de att det funkar inte. Okej.
Okay. De svarta ryttarna är ju liksom också en ledtråd till att det är ond skit på gång.
Ja, och så bara Kirith Ungol och liksom alla de här grejerna. Jag bara, alltså när jag såg när Saruman drog fram den här Uruk-hai-ledaren som dödade Boromir i slutet. Jag trodde att det där är Sauron. Det är den ondskefullaste jäveln jag någonsin sett. Liksom, det där är typ, han har återuppfötts liksom. För jag visste ju, okej, liksom att vi måste förstöra ringen innan han kan få tillbaka sin kropp liksom. Eller liksom hans kötsliga form. Ja. För att just nu är han bara liksom ett stirrigt öga uppe på ett torn av någon anledning. Jag vet inte hur det fungerar. Men han är det. Och så liksom gräver de fram liksom den här typ liksom orkgyttjan liksom. Bara, här kommer han upp. Jag bara, det är fan en nasty jävel liksom. Det var inte fan för Sauron. Och just att filmen kulminerar också i liksom att ja, men det här är liksom the big bad för den här filmen. Han dödar Boromir. Det här är liksom det största. Och så Aragorn bara hugger huvudet. Jag bara, vänta nu. Är det färdigt?
Jag kan inte säga att jag har missförstått filmen lika mycket som du.
Nej, jag är ju lite så här, underbegåvad, efterbliven. Men ja. Liksom, alltså, poängen är att när man slänger massa typ namn och termer och grejer liksom. Och jag bara, vad fan är det?
Men du, vet vad som är bra? Till exempel i Warhammer 40k Rogue Trader. När det är ett lite komplicerat ord så kan man havra över den och läsa en beskrivning vad det är så du kan förstå.
En länk till YouTube, så här 20 timmar video.
Nej, det är en kort lite summering som förklarar lite kontext. Så,
ja, men det är en Rogue utveckling jag uppskattar. Liksom, man ser det i spel lite oftare också. Typ, det var jävligt användbart i Final Fantasy 16. När liksom typ det är som Prime Video har liksom att man kan typ pausa och bara, är det alla karaktärers namn och skit?
Ja, skådespelarna som spelar dem.
Den jag kan tänka på nu, det var när Oliver såg Harry Potter och det vises sten och Quirrell dör i slutet med Voldemort bakom huvudet. Oliver, var det allt? Är det den onda trollkarlen som bara blev lite rök?
Jag hade faktiskt läst boken innan filmen kom, men Harry Potter är ganska lätt. Det är ju faktiskt satt i vår värld, liksom. Och Harry Potter är ju som jag. De får ju förklara allting för honom. I den takten som jag behöver få förklarat allt för mig.
Oliver kommer typ 2 kapitel in och börjar ivrigt googla King's Cross. Att han måste veta liksom hela historien bakom tågstationen.
Men däremot, en sån film som var liksom känd, eller typ som alla kände sådana här filmen som man måste se typ 6 gånger för att fatta, typ The Matrix. The Matrix fick jag rätt bra koll på liksom redan första gången.
Den är ganska simpel.
Jag tycker att den gör rätt bra jobb med att liksom organiskt och liksom...
Fast det är ju för att de bokstavligen har scener när Morpheus går och bokstavligen beskriver allt.
Jo, men jag tror att
alltså, men det här är exakt det som är agenda. Det här är så de fungerar.
Ja, men det är ju fördelen med att ha en karaktär där protagonisten som Neo är liksom, han vet lika mycket som vi gör. Liksom, hela hans verklighet är våran verklighet. Och så måste de liksom förklara för honom hur det faktiskt är.
Förstod du vad Merovingian pratade om i andra Matrix-filmen?
Merovingian var inte så knepig. Däremot arkitekten, eller vad han heter.
Ja.
Det fattar jag fortfarande inte vad han pratar om. Alltså, jag hänger med liksom att okej, det finns Neo, inte den första, the one, liksom att försöka åstadkomma detta, och liksom det är typ gått i cykler och allting, men liksom det är ju typ medvetet skrivet bara liksom, hur många ord per minut kan vi få in som är liksom folk måste slå upp i ett liksom uppslagsverk.
Det enda jag kommer ihåg, det är till en film som är Memento liksom.
Memento är, ja, men den är förvirrande på ett annat sätt. Det är ju liksom inte det att jag bara, åh, vad fan.
Vad betyder ord?
Åh, vad är det där för något? Liksom när de drar fram en revolver så förstår jag vad det betyder. Liksom, alltså, och jag tror att där är ju mer liksom man ska försöka pussla ihop liksom hur scenerna passar ihop i huvudet. Men när man har listat ut liksom formen så är det ganska lätt att hänga med.
Jag tycker att den är lite överskattad.
Nu går vi vidare till min nästa punkt på listan.
Det är inte min favorit av hans filmer, men jag tycker det är jävligt coolt att berätta. Vi ska gå vidare, Adam. Men så här, alltså, det coola med Memento tycker jag är att om man har en protagonist som har den här problematiken som han har, liksom, att han minns bara minuter åt gången liksom, och sen så typ är allting borta. En liten steg, han minns inte minuter, utan hans minne raderas till en viss punkt efter några minuter, så han måste liksom tatuera in information på sig själv. Och det bästa sättet att hur ska man liksom få tittaren att hamna på samma liksom nivå som honom liksom förståelsemässigt, för att om vi hade sett det linjärt så hade det varit hur lätt som helst att följa. Hur ger man hans förvirring till tittaren och att scrambla det på det sättet. Jag tycker det är en ganska elegant narrativ.
Jag tycker det är bättre än utförandet.
Jag kommer inte ihåg, var det han som tatuerade sig själv eller gick han till någon som tatuerade honom?
Han gick till någon.
Vad händer om han får minneslucka mitt under tiden någon tatuerar honom? Han bara, vad fan gör du?
Han har väl lappar för det också.
Jo, men ändå, ja. Tänkte jag att helt plötsligt bara vakna upp och någon håller på att kutta dig i armen med en nål.
Liksom jo, bara... alltså, det är nog inte det mest förvirrande han har gått igenom. Kanske.
Det är en film, Adam.
Nej, men det kommer inte han ihåg. Det är inte det mest förvirrande han har gjort. Han kommer inte ihåg det. För honom är det mest förvirrande. Men i alla
fall. Han vet ju att han har det här. Han vet ju att han har det här. Den här
när han läser lappen väl, eller?
Nej, men han får ju förklara hela tiden. Ja, den här liksom...
Okej, okay, han kommer ihåg att han har det.
Så han vet att han inte minns allting. Så när han liksom vaknar till, eller om man ska säga, så vet han, okej, okay, nu har jag glömt vart det är någonstans.
Hur fungerar det?
Jag vet inte.
Fråga inte honom. Det var svårt att greppa Sagan om ringen. Han trodde att Sauron var en Uruk-hai.
Jag
vet inte, men innan jag vet, alltså Uruk-hai, vad fan är det? Det är inte en ork, men de är samma sak tydligen.
De är uruks, de är orker.
Ja, de är orker och människor.
Kombinerade.
Nu vet jag det.
Men hur berättar du med Saruman?
Jag vet, alltså Saruman och just att Sauron och Saruman.
Jag tyckte typ också att Saruman och Sauron var dumt att de hade samma namn i princip. Jag bara, why? Varför började de båda på Saur?
Så att vi skulle veta att de var onda.
Ja. Ja.
Ja, nästa spel.
Vad mer ser du framåt förutom Dawn of War 4, Adam?
Av de spel som var nya... så var det också Valor Mortis. Tyckte jag så väldigt intressant ut.
Vad är det för något?
Det är ett första persons Souls-like. Utvecklar Ghost Runner-utvecklarna. Utspelas under Napoleon-eran.
Hur man kan få döda Napoleon?
Nej, jag tror att Napoleon pratar med en.
Det har väl aldrig stoppat någon.
I och för sig. Men jag tror man är på Napoleons sida.
Jag bara tänkte, okay, han pratar med dig, men fan, varje gång jag möter typ en slutboss, de är jävligt chattiga, alltså, när man kommer och bara, nu ska jag förklara för dig varför jag är så jävla ond, och man bara,
men jag för mig att Napoleon pratar som en motivational speaker, som en röst i ens huvud eller något sånt.
Till en början, ja.
till att börja. Kanske slutbossen.
Mm, jag vet aldrig.
Men det tycker jag, jag tycker det ser väldigt coolt ut. Och det är liksom intressant att man har en kombination där av melee och ranged weapons och souls mekanik och sånt. Jag tyckte det var väldigt unikt på ett sätt.
Finns det och något?
Ja, fortsätt.
Nej, fortsätt du.
Nej, jag skulle säga att det är väldigt många souls-like som är ute och rullar nu, men just att det är ett helt annat perspektiv gör att jag bara, ja, men det är intressant.
Vissa har till och med frågat sig om Silent Hill F är ett souls-like.
Det har jag sett också.
Åter till Napoleon-spelet. Finns det något spel som verkligen har gjort liksom first-person combat så bra? Liksom när det kommer till svärd och sånt. Ja, om ni har spelat något sånt. För det enda jag tänker på, liksom, det jag tänker på first person combat liksom med svärd, det är antingen då Kingdom Come Deliverance eller typ Elder Scrolls.
Jag tycker om Kingdom Come Deliverance. Tvåan tycker jag är bättre vad gäller combat.
Men kommer rätt annars vedervärdigt.
Nej, det funkar.
Nej, fy fan vad hemskt det var.
Det funkar. En mot en är det bra. En mot en är det bra. Problemet är när det är 17 personer som pucklar på en.
Ja.
Alltså det finns ju spel fast de är väldigt basic. Jag tycker liksom att vad heter det?
Det är svårt att få in liksom så här väldigt extravaganta, flashy liksom kombos och långa strings i första person.
Ja, ofta är det ganska korta så är det som i Dishonored-spelen. Då är det liksom mera parerhugg som mest.
Så har de pratat typ om hur det ska funka här?
Man går fram och slår på dem.
Ja, jo, men det förutsätter jag. Men jag tänkte bara liksom så här typ att alltså ja, i och för sig man skulle kunna göra det som typ ett
alltså, Dark Souls. De beskriver det som att en del av utmaningen med spelet är just det här att man måste planera lite eller försöka ha i åtanke med hur begränsat en synsfält är och sådana saker.
Vårt spel måste du ha koll på hur dåligt stridssystemet är så att du klarar det.
Nej. Dark Souls är ett jättedåligt hack and slash Devil May Cry-spel så liksom, det beror på vad man skulle vilja göra med det. Men det är ju liksom det utvecklarna själva sa att det här är en stor utmaning och det är därför vi vill tackla det. Och jag bara, okej. Det låter bra att de inte bara säger ja, vi har fucking löst det boys. Här har vi.
Så jag är väldigt nyfiken på det.
Ja.
Nu har inte jag spelat tvåan, men ettan var ju liksom verkligen så här typ att ja, men man får verkligen tänka banan så här, okej, men ni gör den här grejen, ni gör den här grejen, ni gör den här grejen för att de här fienderna är här och här och här, så man får liksom planera sin rutt lite.
Mm. Nej, alltså jag är väldigt nyfiken på det.
Idag faktiskt. Är det nu, liksom, idag har det hänt mycket, men jag kommer ihåg att 2005 släpptes Condemned, och jag kommer ihåg att det hade väldigt spännande melee brawls i första person.
Det är väldigt tillfredsställande, men inte särskilt djupt.
Nej,
ja, men det är ganska nice ändå, för vad det är.
Men det är ju det som är liksom knep. Alltså, det är väl det jag kan tycka är lite synd med dagens liksom, moderna spel. Att, synd och synd. Men vi har liksom kommit till en punkt att, så här, att det här känns bra att spela. Liksom. Medans typ, om man spelar äldre spel så här tidigt 2000-tal så märker man fortfarande att utvecklare inte riktigt vet hur de ska tackla 3D. Och det gör att de testar många konstiga saker.
Mm. Spelar ni Condemned 2 när de gjorde det mycket mer till en brawler? Och hade kombosystem och skit?
Jag spelar faktiskt inte 2.
Det gjorde jag. Det var nästan ett bra spel.
Kom ihåg en björn.
Oh ja, det är typ den enda läskiga delen av spelet. Det enda liksom folk bara björnscenen när de pratar om saker de tyckte om i spelet. Sen tar det slut där. Och sen pratar de jag kommer åt sista banan när jag skriker på folk så deras huvuden exploderar.
Björnar är verkligen en grej i spel. Verkligen. Alltså man tänker nu, jag tänkte bara ni tänkte på Condemned 2 här. Ni bara, men björnscenen är liksom mest minnesvärd. Det finns två andra scener med björnar som är väldigt minnesvärda. Björnen i Elden Ring när man helt plötsligt bara teleporterar sig framför typ en jävla stor björn som bara typ har ihjäl dig. Och sen björnsex i Baldur's Gate 3.
Jag missade den scenen för jag bara nope. Jag svingar inte åt det hållet.
Vi har inte kommit så långt än att det har liksom blivit lite Right on Titan i Baldur's Gate 3.
Ja, men... alltså min gräns går någonstans vid tidelag alltså.
Men alltså Amanda, en liten kåtbock.
Ursäkta mig.
Hon började liksom flirta med Astarion. Och jag började flirta lite med Halsin. Och sen så blir Amanda lite betuttad i Halsin också, så hon går ju och svingar vilt där mellan de två.
Snor hon Halsin från dig?
Ja. Förvisso så försöker jag ta Karlak nu. Så
jag trodde liksom... att det var Karlak redan från början, så jag bara... Mm-hmm.
Amanda, ja, det är bros before hoes. Så snor inte från Jimmy nu.
Sen så finns det ett jätteroligt...
Jag vill säga, men Jimmy är ju min hoe.
Sen finns det ett jätteroligt TikTok-klipp där de har liksom... För att du kan ju typ hinta till en form av trekant med Astarion och Halsin och dig själv.
Det är otroligt.
Och sen har de lagt till, jag vet inte om du har sett New Girl, Adam?
Nej.
Nej, men då finns det en scen där med en av killarna så här typ... När han typ bara skriker i falsett och bara så här typ... ta handen så här och bara försöker typ kyla sig själv och sen så svimmar han.
Mm, du vill veta lite det här skelettet som faller rakt fram och slår i hakan i någonting. Mm. Den har det klippts ihop med också när det har varit såna här heta scener.
Oh, vi borde verkligen klara Baldur's Gate 3, alltså det spelade så jävla
så
bra.
Så vi har spelat typ 55 timmar.
Ja, och vi är precis...
Det tog mig 100 timmar att klara det spelet.
Ja, men vi är i början av akt 3.
Ja, men det är ganska bra ändå.
Eller vi ska gå
nu är akt 3. Det finns väldigt mycket att göra i akt 3.
Ja. Det tråkiga med akt 2 var att jag inte riktigt var förtjust i miljön jämfört med första akten.
Alltså, det är en ganska tråkig miljö, men om man ser hela akt 2, nu är vi återigen på en annan tangent, men om man ser hela akt 2 som en stor dungeon med en utmaning och story i sig, då är det nästan den bästa delen tycker jag.
Ja, alltså storymässigt så... fantastiskt.
Ja, ah, liksom hur allting är kopplat till varandra och sånt. Och jag bara, oh my god, jag vill inte det här ska ta slut. Och så bara, åh, det är så bra.
Det är så jävla, alltså det spelade så jävla bra. Och sen den jävla tärningen man får slå. Alltså det är så bra.
Ja.
Alltså, synd att vi inte har klarat ut. Vi borde verkligen sätta oss och göra det.
Ja, alltså det är ju svårt att vara vi två egentligen. För att vi har ju så himla mycket spel som vi spelar hela tiden.
Ja, sen så kommer ofta så här recensionsuppdrag emellan. Och då måste man ju liksom bara släppa det man spelar för att spela recensioner.
Mm.
Som nu inför september.
Det är ett lyxproblem naturligtvis.
Ja, jag skriver upp mig på 8 spel i september som jag vill recensera. Så att vår chefredaktör bara,
kan du rangordna
vilka spel du helst vill recensera så att vi kan göra någon priolista? För att jag tror inte att du klarar av 8 spel samtidigt.
Så att, det är för det med att ha slutat skriva om spel här. Liksom bara,
Ja, men ibland...
Nu bara startar jag spel istället och aldrig spelar ut dem.
Ja, precis. Det kan ju vara rätt så skönt typ, så att i somras när jag var bestämd mig för att jag ska inte starta så mycket nya spel, jag ska liksom köra klart de som jag har börjat och sen så typ så här, men nu kör vi Donkey Kong Country. Då får det bara vara så.
Ja.
Så att det är jättekul. Har du några fler spel på din lista, Adam, som du är sugen på?
Jo, det är ett till spel som överraskade mig som blev utannonserat. Ett Battlestar Galactica-spel, Shattered Hopes. Och det är ett roguelike som ser ut att vara lite inspirerat av typ lite FTL typ.
Oj.
Ja, man har rymdskepp, man har ju, vet du någonting om Battlestar Galactica storyn och så?
Vet bara att det är en sci-fi serie som folk uppskattar väldigt väldigt mycket.
Ja, den är jättebra.
Finns det
inte streamat? Blir det.
Ja, men det är inte så alls.
Ja. Den har funnits, jag kommer inte ihåg om den är på Prime eller om den är på Sky Showtime. Jag kommer inte ihåg, den har hoppat lite.
Om du jämför den med The Expanse.
The Expanse skulle jag säga, okej. Jag skulle säga att Battlestar Galactica har högre peaks. Medan The Expanse har mer jämn kvalitet.
Och den finns på Sky Showtime, ja.
Jag tänker ju bara på amerikanska The Office när jag hör Battlestar Galactica. Det är Bears Beats Battlestar Galactica.
I alla fall. Och det tyckte jag var ganska coolt för att jag kan inte fortsätta spela Deadlock hela tiden. det senaste Battlestar Galactica-spelet och det är typ 8 år gammalt eller något sånt.
Men, alltså, men är, liksom, är det FTL-mässigt helt och hållet eller gör du andra grejer också?
Alltså man har ju en, så som jag förstår i Battlestar Galactica, man har ju sina flotta. Okej, okay. Storyn i Battlestar Galactica, mänskligheten finns, de har 13 kolonier, bla 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 bla, de har alla kul och sådana saker. Sen kommer robotar som de uppfann way way back och kommer liksom bara fuck you pappa och bara spränger dem.
Så typ Geth och Quarians?
Ja, ja, ja. Geth och Quarians är rakt av stulet från Battlestar Galactica.
Ja, jag fattar.
Så det är den här flottan som ska liksom ta sig och hitta jorden. Och så är det, så det här spelet är liksom roguelike med olika utmaningar och uppgraderingar och massa sådana saker, försöka klara sig.
Mm.
Så ja, så det tror jag kan bli intressant. Det passar, även om det ser lite ut som ett budgetspel, så tror jag faktiskt det kan bli ganska kul.
Har du sett någon ny info om det The Expanse-spelet som skulle komma?
De postar en del. De släppte en trailer där de visade olika miljöer och sånt. Då var det ju Ceres och Ganymede, och de visade även vad heter den? En station. Det är lite spoiler för story. Men i alla fall, så de har visat lite. De släppte sådana här tidbits som de berättar om, den här karaktären har den här backstoryn och sådana saker.
Mm. Är det tanken
att det visar någon ny gameplay?
Är det tanken att det ska släppas nästa år?
Jag tror det är nästa år. Jag tror att antingen så är det nästa år eller så är det liksom så snart som möjligt. Mm. Något sånt.
Man är ju lite hungrig på ett Mass Effect-liknande spel alltså.
Oh ja, mycket av det som beskrivs eller bara, det låter som Mass Effect. Kan det här bli nästa Mass Effect för mig? Jag älskar The Expanse.
Spelar du Telltale Expanse?
Ja.
Klarar du det?
Jag har inte klarat den extra DLC-delen, men jag har spelat ut det.
Okej. För jag och Oliver, vi började på det, jag tror vi bara körde två episoder och sen så la vi ner.
Mm.
Jag bara kände såhär i episode 2 när vi fick göra liksom så här att man bara, nu är vi ute i det öppna området, vi ska leta typ scraps igen. Så det var liksom nästan en rak kopia av episode 1 och då blev det såhär att då var man inte lika sugen på att fortsätta.
Jag tycker storyn i det var helt okej, men det var jättetråkigt presenterat. Det var väldigt lite drama. Fram tills allting gick åt skogen helt plötsligt.
Men det var lite så Telltale-spelen blev till slut. Alltså, jag kommer ihåg att första säsongen av Walking Dead kändes ju verkligen som att jag påverkar. Till att de senare spelen har verkligen sett att jag tittar på cutscene och jag väljer något val och det spelar inte så stor roll.
Nej, så jag var inte jätteförtjust i det. Sen, det var de spelen som var liksom nya som utan att säga. Sen är det ju spel som har visats upp lite mer som jag tycker ser väldigt intressanta ut. Men jag tänker att om ni...
Innan du går vidare på det, jag skulle bara vara... För det första, alltså, förlåt för att jag bara försvann. Alltså, jag skojar inte. Jag hörde min fru skrika ut i hallen. Och jag sprang ut. Då är det någon som har knackat på. Och när hon öppnar så har han liksom bara gått in i läget. Och jag bara, what the fuck? Vad är det? Nej, jag skojar bara. Jag behövde bara skita. Vad har jag missat?
Ingenting viktigt för dig.
Nej, vi pratade om Battlestar Galactica.
Och björnar.
Och björnar i Baldur's Gate 3. Och lite om The Expanse.
Betor kommer vi inte in på.
Okej, ja.
Så det var pratat.
Fortsätt Adam.
Ja. Ja, så jag vet inte om någon annan vill prata om någonting nytt som har visats som ni har sett, så får ni gärna göra det emellan.
Vi kan ju fråga Amanda vad hon tyckte var spännande. Mest spännande.
Jimmy eller? Vill ju att jag ska säga Call of Duty Black Ops 7.
Ni ska ha sett hur hennes ögon tindrade när Black Ops 7 kom fram. Alltså jag har nog
Det var en usel trailer.
Jag har nog inte sett någon vara så kär i Call of Duty sen Modern Warfare 2 visades 2009.
Det känns eventuellt som en lögn det här. Men jag blev exalterad över att man kunde spela kampanjen kooperativt.
Och hon bara, de var så här, en co-op campaign. Och Amanda bara, jim!
Senast man kunde det var Black Ops 3. Och det var samma liksom futuristiska bara bullshit. Bara absolut sämsta Call of Duty-kampanj jag någonsin spelat.
Fast det var inte för att det var futuristiskt. Det var för en story som var helt jävla omöjlig att
Infinite
förstå.
Infinite Warfare är futuristiskt och det tycker jag är rätt jävla coolt. Men Black Ops futuristiskt är bara liksom bullshit. Bara, vi är i en simulation och det är typ Inception och byggnader liksom faller ihop. Och det är en reva i verkligheten och det är bara... Alltså jag tror att Amanda, jag tror inte att du kommer fastna för detta på samma sätt som du gjorde för Black Ops 6.
Alltså, det är Jimmy som snackar goja. Det är ju han som är knäsvag bara för att det är Milo Ventimiglia som
alltså,
är med.
Du ska sätta, hon bara, jag är faktiskt pepp på det här. Och man bara,
Jag sa de orden, men inte med det röstläget.
Hon är ännu mer knäsvag, ska jag säga.
Jag bara tappar andan mitt i meningen. Jag faktiskt
snacka så mycket goja.
Ja, hon bara såhär.
När vi fick vårt första futuristiska kod, då hade vi haft liksom 10 år av bara, ja, men vi trampar vatten nu. Vi är redo för något nytt.
Och jag du kommer sugen gå från på ganska... det. På grund av att jag tyckte att det senaste spelet var väldigt roligt. Och att jag faktiskt känner att jag har alltså, spelat klart det nu, verkligen. Och nu behöver jag liksom nytt knark. Det är väl inte det.
Vilka studios är det som gör detta?
Raven.
Men det är alla.
Ja, Raven. Och, vänta, vad fan var huvudutvecklaren? Det var...
Treyarch.
Ja, det var Treyarch. Och de sa att det här utvecklas parallellt med Black Ops 6.
Ja. Alltså, jag är lite... För att det ser ut att vara ett av deras mest ambitiösa Call of Duties på länge. Men jag är också väldigt ohypad på det. Och jag har ju inte Game Pass Ultimate längre, så jag vet inte fan om jag kommer spela det.
Så jag kan nog tänka
mig... Jag kommer liksom spela det, men...
Ja, men ja, Oliver. Ingen har varit mer förvånad än någon.
Nej, men jag kommer ha Game Pass, så att, det är bara att dra igång. Däremot, jag kan säga att jag har absolut inte köpt det, för att liksom inget i trailern gav mig någon form av... Det var liksom bara, alltså det här är typ allting jag absolut inte vill ha i Call of Duty. Men eftersom att det är på Game Pass så kommer jag spela det.
Men så jag kan, alltså om vi alla spelar multiplayer så liksom ja. Men med tanke på att jag verkligen inte tyckte att Black Ops 6-kampanjen var något vidare, så tror jag, och ingenting av det jag såg i trailern gjorde att den kampanjen heller ser ut att vara jätterolig. Så jag känner bara att kodkampanjer är liksom ingenting för mig längre, för att det är inte riktigt kul.
Förutom när du spelade med din fru.
Inte ens då.
Du har blivit lite för fin för kodkampanjer.
Nej, men alltså de är inte roliga längre.
Mm-hmm.
Det är det som är problemet.
Du vill ha en annan typ av puckad jingoism.
Ja, men precis. Nej, men liksom, visst, när man körde Modern Warfare 1 och 2 liksom back in the day, inte de senaste, då var det liksom att man hade inte sett någonting riktigt liknande på det sättet.
Det var första gången i militär shooter kändes liksom realistisk typ. Alltså...
Men inte bara... Men inte bara det, jag kommer bara ihåg början, öppningen på Modern Warfare och du blir skjuten i skallen. Bara sån grej var ju bara så här, va? Spelar inte jag den här personen?
Och sen, sen var du i en kärnvapenexplosion och allting bara, vad fan, där, alltså, is this legal? Liksom.
Ja, precis.
Så här får man inte göra.
Och vad hade jag spelat för first person shooters innan det? Liksom här, Medal of Honor, Rising Sun och Metroid Prime. Och Metroid Prime kan inte räknas som en first person shooter, så det, liksom, det var helt nytt för mig. Jag avfärdade COD som en Medal of Honor-kopia och därför var jag inte intresserad av det tills jag hade en kompis som sa att jo, men alltså multiplayer är skitkul. Och jag bara, okej, okay, alltså,
det roliga när man kallar COD för Medal of Honor-kopia med tanke på att COD var ett svar på Medal of Honor från före detta Medal of Honor-utvecklare.
Men så var det. Men det är liksom, så att det var ju verkligen, alltså jag kommer bara ihåg att jag var helt mindblown i den kampanjen. Och sen var ju liksom Modern Warfare 2 var ju bara mer av samma.
Ja,
och sen efter det gick det ut för.
Jag kommer ihåg hur upprörd jag var. Jag tyckte inte om storyn i tvåan. Jag tyckte tvåan var ett jättecoolt spel, men jag hatade storyn. Jag tyckte ettan hade bättre story. Så liksom när jag bara, hur i hela friden kunde han bara gå ombord i ubåten och skjuta en nuke sådär? Vet han inte att det ska vara omöjligt för en person att bara skjuta en nuke? Det går ju inte. Men sen bara, man fick se internationella rymdstationen gå boof. Det var coolt.
Ja, jag har faktiskt aldrig tänkt på Price borde inte ha kunnat skjuta iväg en nuke.
Det kanske var en ryss ombord som verkligen hatade sitt jobb. Bara, klick.
Ja, men jag vet inte riktigt om så här realism och kod går riktigt hand i hand.
Men ändå.
Ja, men nu har jag sagt det som Jimmy vill att jag ska säga. Då kan jag säga lite grejer i förbifarten. Jag tyckte det så kul ut med Moonlighter 2. Jag vill bara liksom ge mig in i det första spelet ordentligt. Och sedan så såg det spännande ut med den här expansionen till Cult of the Lamb. Men också blev jag liksom väldigt exalterad över Death by Scrolling.
Aaron Gilberts nya spel.
Precis. Det såg väldigt charmigt ut. Det ser ut som att det fanns en ganska rejäl dos av humor. Det börjar liksom med att man då blir introducerad till att man har hamnat i skärselden. Vilket lite grann ser ut som alltså Stardew Valley-liknande miljöer egentligen. Men man rör sig liksom uppåt på skärmen och ska ta sig an fiender. Så det såg väldigt mysigt och roligt ut. Både liksom humormässigt och spelmässigt.
Mm.
Jag är så himla förvånad över att han gjorde ett roguelike. Med tanke på att Ron Gilbert brukar göra äventyrsspel.
Eller ja, just det. Ja.
Liksom, vad heter det? Secret of Monkey Island och senast... Jag kommer inte ihåg vad senaste spelet han gjorde, om det var det här Arkivex-liknande PK-klicka-spelet. Som jag inte minns vad det heter nu, vilket stör mig för att jag har spelat det.
Du spelar för många spel?
Ja, det gör jag. Nu måste jag googla det här.
Var det det vi spelade som vi inte tyckte så himla mycket om?
Nej, det här, okay. Det här spelar jag själv. Här. Thimbleweed Park.
Ja!
Och sen var jag också i och för sig, han gjorde, var ju med och gjorde Return to Monkey Island också. Så att det...
Thimbleweed Park har jag i min katalog, men inte börjat spela.
Jag kommer ihåg bara...
Som 71 andra spel förvisso, så det känns som att jag kan säga det om det mesta.
Jag kommer bara ihåg den här, det fanns en trailer till Thimbleweed Park, där liksom står så här, Thimbleweed Park, och står så här population, och så får man se en siffra. Och sen så hör man ett skott gå av, och då bara åker siffran ner ett snäpp. Så det är någon som har dött, jag bara älskar det. Så det är rätt så nice. Han gjorde också Death Spank-spelen, som var så här poppis på Xbox Live Arcade-tiden.
Mm.
Nice. Oliver, hade du något du såg framåt då, som du kände såhär, wow?
Spöket!
Ja, jo, men alltså, för mig, jag tror att för mig handlar det mer om att få se liksom mer helt enkelt av spel som redan liksom var utannonserade, men som vi inte riktigt sett så mycket av. Och Resident Evil Requiem ser fortsatt väldigt spännande ut.
Jag kommer inte våga spela det. Mm.
Det ser riktigt, riktigt creepy ut. Ashcroft Siri, nej, jag behöver sluta.
Börjar Siri bråka?
Ja. Så. Ja, men Ashcroft verkar vara, hon känns som, bara baserat på det vi sett, dels av den cinematiska trailern vi såg, men även liksom gameplay som har kommit upp i efterhand, så verkar hon vara mycket mer liksom, ska man säga, relaterbar protagonist än vad vi är vana vid. För medan Ethan i 7-8, han var ju liksom från början han är ju egentligen en vanlig snubbe, men han har väldigt konstiga reaktioner på saker liksom. De får handen avhuggen och bara, what the hell? Liksom. Medans Ashcroft är liksom genuint livrädd för allting, vilket är ganska det smittar av sig lite. Det känns liksom att det gör en del för inlevelsen. Och hon är inte liksom beväpnad upp till tänderna, och det här monster som jagar den ser verkligen helt hiskeligt ut.
Men det tråkiga är att hon kommer inte ha lika dåliga one-liners som Ethan har.
Nej, men jag kan faktiskt leva utan dem.
Han hade i princip bara sagt, no you!
Och jag tror Ethan var en så konstig protagonist alltså, i de spelen.
Jag älskar honom, han är så dum.
Bara you're the one that's cursed. och jag tror också att det är mycket under ytan på det här spelet som vi liksom, som de verkligen håller nära bröstet just nu, för att de har snackat om liksom hur, typ att det är en bold new direction för spelet, och jag känner att vi har inte riktigt fått se det, så jag tror att de sitter på någonting, och jag är väldigt spänd över att få se mer av det. Nu har vi fått se faktiskt liksom oavbrutet riktigt liksom gameplay på Onimusha, Way of the Sword. Och jag tycker att alltså, det är definitivt liksom my jam när det kommer liksom den sortens actionspel. Det ser riktigt spännande ut. Jag tror att om de bara hade bestämt sig att göra det här spelet för 5, 6, 7 år sedan så hade det kunnat bli en riktig liksom, jag vill inte säga banger, för det kan mycket väl vara en banger på egna premisser idag, men jag känner eftersom att vi har fått så många spel av den här typen nu liksom så här, satt i Asien under liksom så här, historical vad kallar man det, period piece med så här, Paris och counterattacks och sånt liksom flashiga.
Fast det är ju inget Souls-like i alla fall.
Nej, det är inte. Och det tycker jag, det tycker jag är skönt, för medans jag tycker att Souls-like är, alltså det är ju spännande så sätt, men allting behöver verkligen inte vara det. Och det känner jag att Team Ninja är liksom en studio som jag tycker om väldigt mycket sen liksom Ninja Gaiden-dagarna. Och att de idag egentligen bara är en Souls-like studio tycker jag är lite trist. Så att det är mer liksom ett bara gammalt klassiskt liksom actionspel linjärt. Det verkar i alla fall linjärt. Men det ser jävligt flashy ut och jag ser fram emot att spela det. Tal om Team Ninja, så de har också visat mer av Ninja Gaiden 4 och det fick väldigt väldigt positiva previews redan innan Gamescom, och så har vi fått se mer av det här. Jag måste säga att jag gillar inte hur det här spelet ser ut. Alltså. Jag tror säkert, alltså, det ser ut att spelas som en dröm. Det, alltså, rent liksom bara mekaniskt ser det jättetajt ut. Jag är bara inte förtjust den här cyberpunk-estetiken. Där det känns som att man springer runt i, som jag sa till Adam för ett par veckor sedan här, liksom, att det känns som att man springer runt som en typ Raiden i slutet av Metal Gear Solid 2 och liksom bara, vad fan är detta? Jag är inne i datorchip typ, liksom. Vad är det som händer? Så ja, jag tror att för mig kommer det vara en liten tröskel, liksom bara det rent estetiska med Ninja Gaiden 4. Och men som sagt, alltså rent mekaniskt ser det verkligen ut att vara precis vad man hade önskat av det. Och medan jag absolut helst hade sett bara att man får spela som Ryu Hayabusa, så i bästa fall kan det bli som en Nero-grej, liksom att när Devil May Cry 4 kommer och man bara, fan, jag vill inte spela som den här töntiga Nero, jag vill bara spela Dante. Men så, nu med facit i hand, så har Nero blivit liksom en fullblodig protagonist bredvid Dante. Så kanske kan man hoppas på något sånt. Bubsy 4D. Inte för att jag liksom någonsin har spelat ett Bubsy-spel eller bryr mig ett skit om Bubsy. Jag kommer inte spela Bubsy, men jag tror att det här är typ det första spelet, i alla fall 3D-spelet, på typ 30 år. Jag tycker det är spännande liksom att någon någonstans bara, men det där är ett IP som vi kör vidare på.
Det är det första 3D-spelet sedan 1996 i serien.
Ja, okej. Okay. Så 29 år då.
Mm. Jag är nog inte först på att spela det, men det är väl kul ändå att gamla maskotar får leva.
Ja, det var i alla fall något som fick mig att höja ögonbrynen. Liksom bara, wow, det hade jag inte räknat på.
Wow, Fantasy Critic nästa år.
Har vi kommit lite Bubsy-spel tidigare också, va?
Ja, det har kommit, alltså inte 3D. Det
nej,
kom
men det liksom,
ett 2D.
Jag tycker att Bubsy lite då och då.
Det kom en remaster av något slag för några år sedan. Jag kommer då att det var Limited Run Games som höll på med någonting. Jag vet att det var någon kopplad till dem i alla fall. Sen så tror jag att det kom ett nytt 2D Bubsy-spel också. Om jag inte minns fel. Bubsy är inte någonting jag lägger på minnet så hemskt mycket. Men ja. Jag tycker han har en weird design.
Ja, han har en usel design.
Jag föredrar hans 2D-design faktiskt. Men i 3D när han är cel-shaded ser han extra weird ut.
Ja, vi hade Bubsy The Woolly Strikes Back 2017 och Bubsy Paws on Fire 2019.
Nice.
Vad tror ni om... Ja, förlåt.
Jag skulle säga Lego Batman.
Jag tänkte ju säga det. Jag skulle säga, vad tycker ni om Lego Batman?
Legacy of the Dark Knight eller vad det heter. Alltså, återigen, förmodligen ingenting jag kommer spela. Men jag tycker att det ser i alla fall betydligt mer ambitiöst ut än tidigare Batman-spel. Och det är som att man har tagit...
Tidigare Batman-spel.
Nej, tidigare Lego Batman-spel. För det finns ett par stycken.
Det ser lite mer ambitiöst ut än det där Arkham Asylum.
Ja, nu har de äntligen hittat rätt med Batman.
Det känns ju fräsigt att de tar tillbaka själva stridssystemet.
Ja, alltså du har liksom du har action från Arkham-spelen och du kan du har stealth-sektioner, du kan glidflyga genom staden. Det rent gameplaymässigt ser det väldigt liksom, du vet, kids Arkham ut. Och jag tycker det är coolt att man tar liksom, man cherrypickar liksom aspekter från alla typ de olika filmerna, liksom att man har Killing Joke, Jokers typ bakgrundshistoria blandat med Jack Nicholsons liksom Vat of Acid-scen, och sen så är det Heath Ledgers Joker som han morfar till i slutändan med Why So Serious och Batman bara You Wanna Get Nuts, vilket är en Keaton-grej, och Heath Ledger Joker som alltså uppenbarligen inte Heath Ledger, men uppenbarligen modellerad efter honom. I'm allergic to nuts. Det är liksom att de blandar alla de här typ ikoniska delarna från alla eror av live-action Batman och gör det till någonting helt nytt och eget. Man ser någon liksom bränna in och stan i vet du, The Tumbler från Dark Knight-filmerna. Och sen ser vi honom köra muskelbilen från senaste The Batman. Så väldigt så här liksom, typ som en legofierad superhyllning till hela Batmans liksom cinematiska run, eller man ska säga.
Ja, det gillas ju. Jag tycker ju att Lego-spelen har ju någonting, men samtidigt så när man väl spelar dem så är de kanske inte så jätteroliga på det stora hela. Så jag hoppas ju liksom att det här stridssystemet till exempel och liksom de här olika beståndsdelarna som man har tagit i det nya Lego Batman-spelet kanske kan lyfta det hela lite. Vi spelade ju, ja, vad var det hette? Det är ju Lego Star Wars i alla fall.
Skywalker Saga, ja.
Precis. Och det var ju charmigt, men det var inte så jätteroligt att spela.
Det grejen är att jag vill spela Lego-spelen, men sen sitter jag där och liksom bara... Jag är typ 25 år äldre än publiken för just de här spelen. Liksom, det är inte riktigt det de är riktade till. Det är någonting
för mig...
som typ... Jag sitter inte och spelar Lego Star Wars själv för att det är ganska tråkigt. Däremot om vi säger att jag hade haft ens barn med mig eller något sånt, hade de haft jättekul att spela det med dem. Och liksom bara, det här är bra skit alltså. Titta,
ja, men det är
ju
perfekt liksom förälder- och barn-co-op-spel. Liksom.
Ja.
Men för mig förlorades verkligen någonting med charmen med de här spelen när man började med dialog.
Ja, det var lite roligare när de lägger Indiana Jones och de bara viftar omkring och skit.
Ja, liksom när man var tvungen liksom att förmedla poängerna med scenerna från filmerna fast helt utan dialog och typ slapstick-humor i princip. Det kände jag nästan var liksom den absolut största behållningen med Lego-spelen från början. Men det ser ändå välgjort ut och liksom ambitiöst på ett sätt som de här spelarna inte alltid är. Och jag tror till och med att de har snackat om att det ska vara liksom lite mat, alltså mer tuggmotstånd, liksom att det finns svårighetsgrader och grejer liksom, så att det inte bara ska liksom gå på autopilot.
När ska vi göra så... Lego Souls like?
Ja, du. Det är nog...
Lego Dark Souls, de blandar alla tre Dark Souls-spelen.
Jag menar, alltså just Lego Dark Souls vet du fan om jag skulle satsa pengar på. Men alltså, ett Lego-spel med Souls-like combat liksom. Det tror jag är nästan bara en tidsfråga. Det lär hända någon gång.
Jag funderar på det. Minns ni konceptbilderna för Epic Mickey?
Ja, det var så amazing ut.
Epic Mickey Souls-like hade kunnat fungera om det hade sett ut så.
Ja, det var. Ja, det hade fan varit coolt.
Det hade fan varit riktigt coolt. Eller skelett långben liksom.
Ja. Men
vad var det typ?
Fortsätt du.
De två stora snackisarna som jag snappar upp var dels att det kommer en anime baserad på Sekiro.
Okej. Okay.
Ja, det såg riktigt bra ut. Jag gillar historien verkligen. I Sekiro väldigt mycket.
Men den grafiska stilen såg ju otroligt tjusig ut också.
Liknar typ riktigt... så här gammal 70-tals animering liksom. The Banner Saga har ju typ samma utseende.
Och de har översatt liksom Sekiro-spelets liksom visuella identitet väldigt väl till mediet. Och sen uppföljaren på, vad var det? Wukong eller vad heter det?
Ja, det är inte en rak uppföljare. Det är ju liksom...
Nej, men den studions
det är samma universum.
Ja. Ja, det är baserat på kinesisk mytologi. Black Myth, Wulala...
Shaoxiong.
Nej, det är... Shaoxiong, ja. Och det är i early... tidig utveckling, så vi lär inte se det på ett tag.
Nej, det lär ju dröja.
Jag lär någon gång ha hunnit spela ut Black Myth Wukong innan dess.
Stackars uttalet på det namnet alltså.
Vad har ni sett mer av Pragmata? Har ni tittat på det? Vad tror ni om Pragmata?
Jag tror att det är en gem in the making.
Jag tror att det kan vara så att recensionerna kommer vara lite så där, men jag tror att det kommer bli en kulthit i framtiden.
Ja, jag tycker det ser jätteintressant ut. Faktiskt.
Jag vet att folk har pratat om att det är typ något sådär Megaman-spel typ. Och de bara väntar på att det ska typ kopplas dit eller något sånt.
Det hade varit något. Jag tycker om idén med att det är inte bara en standard sci-fi shooter, utan bara okej. Man måste, för att vara effektiv så behöver man också on the fly hacka fienderna och sånt för att låsa upp svagheter och liknande. Jag bara,
Man gjorde lite av det i Nier Automata. Kunde man också hacka fiender.
Nu spelade jag inte så mycket i Nier Automata för att jag inte ville spela det 18 gånger för att se det riktiga slutet. Jag bara, nope.
Det är typ 2,5 gång. Eller ja, 1,5 gång. För att...
Ja, du spelar ju med 3 karaktärer.
Ja, och den tredje karaktären. För att andra rundan så kör du som 9S. Och det är liksom i mångt och mycket samma liksom händelseförlopp. Fast
9S är inte det incel-pojken?
Jo.
Okay.
Och det är han som hackar fienderna med så här coola minispel och grejer. Och jag tycker att hans liksom gameplay hook är så pass annorlunda att det känns, det är liksom ingen chore tycker jag liksom. Det kändes ändå som ett fräscht perspektiv, både alltså framförallt gameplaymässigt. Och sen tredje rundan, alltså då är liksom, då fortsätter storyn, så att det är inte så att man går igenom samma story 3 gånger på rad, utan
nej, för mycket jobb.
Men det
är värt det.
Det är matigt spel.
Någon gång. Jag har det på skiva. Jag får se.
Det var något nytt. Också så här typ Asian swordfighting-spel som såg... fan.
Jag tyckte jag hittade den här listan.
Ghost of Yotai. Nej, det vet jag vad det heter.
Det var inte det nya...
La Divina Commedia.
Ja, det var inte det nya Dante-spelet då.
Just det!
Jag tror inte det, för att det såg väldigt kinesiskt ut. Men berätta om det Dante-spelet.
Jag bara såg liksom att det är ett actionspel som också utspelar sig liksom i Dantes gudomliga komedi.
Vill jag ju aldrig få en...
Den gudomliga komedin heter den, va?
Ja.
Ja, men eftersom det var ju så otippat när Dantes Inferno kom ju.
Det är roligt, för det finns en liten klausul längst ner här i röd text. Av någon anledning så är det här nya spelet inte en uppföljare till Dantes Inferno.
Ja, det är helt missat. Jag vet inte ens annat än att det är ett spel som heter så och att det existerar och är liksom baserat på den litteraturen, så vet jag ingenting om det spelet. Men här kom det upp. Swords of Legends.
Ja.
Också ett spel som ser väldigt mycket ut som mycket annat som släpps. Det är verkligen liksom populärt just nu, den här typen av spel.
Alltså kinesiska utvecklare liksom bara Unreal Engine 5 Mythical Action Game.
Och visserligen så, alltså, för att jag kan inte någonsin komma ihåg liksom att vi har sett mycket av liksom kinesisk utveckling och kinesisk folklore liksom före det här liksom årtiondet. Så att någon har bestämt någonstans att det finns liksom talang och visionärer att investera i där borta i typ Shanghai.
Men det var ju för att de lyfte ju förbudet mot spelkonsoler i Kina för x antal år sedan.
Sony har investerat väldigt mycket också.
Och de gör väl typ samma grejer i typ Indien nu också och Afrika.
Afrika, ja, precis. Det är också liksom att jag kan inte komma på att jag någonsin spelat ett spel som åtminstone som jag vet kommer från ett liksom ett afrikanskt team.
Liksom så mycket kultur som... Jag tror jag har spelat ett indiespel som är afrikanskt utvecklat. Men jag kan inte komma ihåg vad det var. Det närmaste jag kan komma som var liksom mer kanske en kommersiell hit i det här Legend of Kensera Sao. Som liksom har afrikanska influenser i sig på grund av att han som har studion eller liksom är studio överhuvud eller så är ju liksom bara kom från ett afrikanskt land, tror jag. Helt okej.
Okay. Närmsta jag vet är typ Assassin's Creed Origins och Far Cry 2. så att det räknas kanske inte riktigt. Men Swords of Legends är liksom alltså väldigt visually striking, om inte annat. Väldigt cool liksom creature design och på ett rent tekniskt plan också rätt imponerande. Men nu, alltså, spel är så jävla snygga idag liksom, nästan att det är svårare att imponera på rent tekniska meriter.
Ska se. Se. Det var några andra. Så tittade ni på gameplayen för Blood of the Dawnwalker?
Du länkade till mig, var typ 20 minuters klipp och jag började kolla. Jag kollade inte klart det.
Du bara, det här är ingen TikTok-dans, stängde ner.
Jag vet inte, jag kittlas inte av det de har visat av det spelet, annat än typ den första cinematiska trailern, för att liksom det är bara ett cool premiss, coolt koncept, men liksom det spelet...
Men du tittar inte på striderna eller något sånt?
Jo, men jag såg lite strider. Jag såg honom liksom sippa runt på taken som Corvo från Dishonored med sin så här typ blink-ability. Och jag tror att för mig, liksom, om man skulle typ kolla på typ Witcher 3 liksom, bara, här är lite gameplay från Witcher 3, så hade inte det gjort så mycket för mig heller.
Nej.
Utan jag tror att jag måste liksom få typ leva mig in i den världen lite innan jag liksom börjar bygga upp ett intresse för det.
Du måste köpa spelet innan du börjar bygga upp intresse för det.
Ja, men blir du inte såld av en trailer på Witcher 3?
Nej, för då hade jag spelat Witcher 2.
Men jag vet, men det var ju så här, typ att du som först typ förkastade Witcher när jag kom att jag var pepp på tvåan. Och sen så när du såg någon trailer på någon E3 på Witcher 3, så var det typ bara, det här är spelet jag ser mest fram emot.
Jo, men, ja, men precis, men då liksom, för att innan Witcher 3 visades så hade jag spelat Witcher 2 och bara, men det var ju svinbra. För att jag tror att liksom bara den överväldigande positiva liksom kritiken spelet fick var det som fick mig att slutligen hoppa in i det. Och det var också ett spel som var lite svårt att komma in i, för det spelet verkligen släppa in det bara, här är den politiska typ situationen och du är liksom du är det här typ armén och ni lägger den här staden under siege, och jag bara, jag har ingen aning om vad den här kungen är eller liksom alltså, vad något som händer. Men det greppade mig med karaktärerna och intrigerna och liksom spelets worldbuilding. Och när trean kom liksom, då var jag redan investerad och tyckte liksom att jävlar vilket steg upp det här verkar vara på alla sätt och vis.
Mm.
Jag tror att liksom det här spelet behöver komma ut och få riktigt bra kritik, och då kan jag liksom, okej, ja, men då hoppar jag in i det liksom. Men att se alltså gameplayet liksom, att det är typ väldigt basic combat.
Det är inte väldigt basic. Det är riktningsbaserat och det finns olika... Det är inte, Witcher är fucking basic när det gäller strider.
Ja, det är jättebasic.
Ja, så det här, det är liksom, det är mer. Och sen också, man kan till exempel använda blood rites, sån här blodmagi. Och det tar ju, man offrar hälsa för det. Och man själv helar inte på dagen utan typ items och sånt.
Men man måste dricka folks blod.
Ja, men det kan man bara göra på natten. Det är bara på natten man har olika skill trees om man är för människa och vampyr. Så att spela på natten är helt annorlunda jämfört med att spela på dagen. Så det är fortfarande och det hade du vetat om du sett trailern eller sett vid klippet jag skickat till dig, men ja.
Skummar igenom.
Ja. Så det, jag tycker det mekaniskt verkar mer intressant än Witcher 3. För Witcher 3, jag spelar inte Witcher 3 på grund av engagerade strider eller mekanik direkt. Utan det är mer hur när jag interagerar med världen och karaktärerna. Jag hoppas att det här kan vara samma sak. För dialogerna var nog det som var svårast för dem att visa på ett intressant sätt.
Ja, men så är det liksom, även dialogerna i Witcher är ju inte liksom, om man bara tar en dialog från spelet och bara, okej, här är typ en gameplay-demo. Liksom.
Jo, det, ja. Alla blev sålda när de såg om hon tanten såg la sin stekpanna.
Ja, nej, men ifall man liksom fortsätter på det här, liksom att etablera en riktigt cool värld att vistas i. Etablera karaktärer som är sleazy och lätta att tycka om. Och bra quest-design. För att det var ju någonting som Witcher 3 levde väldigt mycket på. Liksom att det hade väldigt spännande questlines. Som väldigt sällan var liksom, ja, gå till den här grottan och hämta den här typ artefakten och ge tillbaka den för lite guld. Utan det är liksom de spännande
writing. Det kunde börja så. Och sen så bara man började helt precis.
Vi ska se. De sista är väl bara shotgunna ut. Rome is a dead man ser faktiskt kul ut. Kul gameplay. Replace ser supercoolt ut.
Svincoolt ut.
Replaced ser jag verkligen fram emot. Sen så är det liksom, en del av mig vill ju liksom tänka bara på The Last Night som utannonserades typ för snart 10 år sedan. Som visar att utvecklaren verkar lite vara en skithåla, men...
Jag avföljde honom på Twitter way, way back.
Men sen så är det också då att Replace är faktiskt ut att komma ut. Så att,
Just det, The Last Night, det var det som var pyxligt, va?
Ja, det såg också typ så här,
som såg jättehäftigt ut, som jag också var jätteexalterad över.
2D, HD. Och första gången jag hörde Lorne i den trailern. Som heter
Hildo Ravan. Det var en så jäkla bra trailer. För
det var en riktigt jäkla bra trailer. Och sen så, ja, det var det här. Men Replaced ser riktigt bra ut.
Ja, jag är jättehype på det. Och sen Industria 2 fick jag reda på också. Det är ett survival horror-spel. Som ser ut typ, det är lite Alien Isolation-ish med att man kan ha motion tracker och sånt. Men det är också liksom lite Zombie U och The Forest crafting. Men man packar upp sin väska liksom, och så liksom i realtid liksom plockar ihop och craftar saker och sånt. Det tyckte jag faktiskt såg ganska intressant ut. Antagligen för läskigt för mig. Men jag bara, Det här ser faktiskt coolt ut.
Är Alien Isolation 2 utannonserat?
Ja.
Visst är det det?
Jag frågade Adam det förra veckan.
Ja, för veckan. Jag har drömt
det. Har jag drömt det? Precis.
Det är utannonserat.
För att det liksom lyssnade, så det ser ut som en trailer eller någonting. Det var bara liksom typ en pressrelease. Liksom, att,
ja, de bara vi arbetar på det och bara okej.
Hoppas det kommer ut, för att Alien Isolation var så jävla bra.
Ja. Det var grymt. Jag älskar det. Och sen Kronos, ja, sa jag Kronos. Kronos har intressant combat, tycker jag.
Det spelet kan man verkligen hit eller missa, så.
Jag hoppas det blir bra. För jag vill att det ska gå bra för Bluebird Team.
Jag hoppas det blir bra på grund av att det är kul att spela ett bra spel. Jag hoppas det går dåligt så att inte Oliver får någon poäng på Fantasy Critic.
Just det, jag har fan draftat det. Jag tror det var Adam som är draftat. Ja.
Nej, har jag inte.
Adam draftar ingen bra spel.
Jo, fuck you.
Nej, men jag håller tummen. Jag tycker alltså, det är kul att se liksom studios som får göra liksom ett par så här typ, ja, men inte liksom skitspel, men ändå typ grejer som inte riktigt har haft någon form av liksom genomslagskraft, och bara, ja, men det här var så där liksom, och sen så bara pang, Silent Hill 2.
Men jag vet att vi har nämnt det här tidigare, men det handlar ju också om att då har man team som får arbeta längre tid tillsammans. Liksom, precis. Inte som många av typ de här Microsofts ihopsnickrade studios med silvertejp, och har ju ingen hit på en gång, då är det kört.
De får en chans.
För tittar man till exempel på Sony Studios, alltså de som har verkligen varit partners till Sony länge. Det är liksom, Naughty Dog gjorde ju inte Uncharted som första spel till exempel.
Nej, verkligen inte.
Och inte för att säga att Crash Bandicoot-spelen var dåliga. Liksom att, alltså Crash var så jävla, alltså Crash var så stor i USA att han var liksom typ nästan större än Mario liksom. Men liksom allt det arbete de har liksom lagt ner tillsammans med olika spelen gjorde att de kunde göra Uncharted, för att kunna göra The Last of Us, och för att kunna göra nästa spel liksom.
Ja, och Crash var inte deras första spel heller liksom.
Nej.
Massa grejer in så här, Math Jam, Ski Crazy,
de gjorde
Dream Zone,
Keep the Thief,
Rings of Power, Way of the Warrior, och sen Crash Bandicoot.
Det är typ som när jag har gjort massa olika spel liksom, tillsammans. Liksom, att team måste liksom få... Jag kommer inte ihåg, men det var någon dataanalys som sa liksom det, att om man ser liksom att det första spelet måste vara en hit med ett nytt team, då investerar man inte för framtiden.
Nej.
Utan man måste ju lära sig liksom hur... Man måste lära sig helt enkelt. Liksom att arbeta tillsammans. Var liksom, okej, okay, vi släpper ett spel. Vad funkar inte? Okej, okay, nästa gång gör vi det bättre.
Det är därför jag tror att Halo aldrig kommer producera ett bra spel igen. För att de bara har roterande folk ut och in.
Ja, men du, fan, när du snackar om Halo, så snackar du om Halo som att de släpper bara 1 av 10.
Ja.
Halo Infinite är fan ett bra spel. Det är liksom, nej, alltså det finns massor av...
Har du spelat kampanjen?
Det vet du att jag har.
Ja, ljug inte för dig själv.
Det är verkligen inte dåligt. Det är bara liksom så här, man bara, fuck, det här kunde okay, varit så
det,
mycket
det,
mer
det
än vad det
är. Det är så fantastiskt bra att de känner att men vi vill inte hålla på att utveckla det här i 10 år. Det låter liksom, för
det
bra för att vara sant.
Det är dumma beslut och grejer. Och, alltså den, alltså rent mekaniskt, alltså typ den multiplayern är, den är alltså tight as fuck.
Ja, och så är det fortfarande 120 hertz stuttering när jag kör på min Xbox. Jag måste gå in i systemet och stänga av det för att inte märka av stuttering hela tiden, även fast jag spelar 60 fps.
Nu låter det som att Adam tar sina jäkla tusenlappars sedlar och torkar tårarna för att han har för bra tv.
Du kommer känna samma sak när du inte har en tv från stenåldern.
Jag får inte köpa en tv.
PS5 Pro liksom bara knullar dig upp och ner för att Metal Gear Solid 3 eller Delta kommer ut. Och bara...
Enligt vem får inte du köpa en tv?
Jag vill ha 65-tummare. Se, hon bara vände sig om och gick. Jag tar det som ett nej.
Men alltså... Jag är så upprörd över Metal Gear Solid Delta.
Ja, jag ville ranta lite om Metal Gear Solid Delta, för att vi hade glömt att det var Gamescom, så jag visste inte att vi skulle spendera massa tid på det.
Okej.
Okay. Men det nu är recensionen ute.
Ja.
Och då ligger vi någonstans typ snittar på 8 någonting kanske.
Jimmy, du borde ha koll. 86 tror jag.
87 tror jag ligger på, va?
Mm. Tyvärr.
Vadå tyvärr? Med all sin rätt.
Det är inte dåliga siffror, men liksom när man kollar på mellansekvenserna från respekt, och jag bara, alltså fy fan vad awkward detta är, men det här liksom så här super high detailed modeller och animationer och det är samma liksom inspelade dialog från originalet liksom, där de här människorna bara läser sina repliker liksom helt utan passion, och man bara, vad fan, alltså det är så uncanny och det ser så weird ut, och det är verkligen en superfeg remake där man inte har vågat röra på någonting.
Jo. Nej, men där är det lite damned if you do, damned if you don't. För att det är också en remake utan Kojima. Och rör man någonting där så kan folk bli jätteupprörda.
Jag vet. Och liksom, jag tittar på... Alltså det är så lätt att dra paralleller för att vi har Silent Hill 2, en remake av ett av tidernas mest uppskattade spel. Och Metal Gear Solid Delta, som är en remake av ett av tidernas mest uppskattade spel. Och hur väl de lyckades med Silent Hill 2, liksom att uppdatera, för att om man kollar på, som jag pratade med Adam, var det idag eller om det var igår?
Idag.
Jag sa liksom att kolla upp liksom när James möter Angela för första gången på den här kyrkogården. Och jämför det från originalet och sen i remaken. Alltså på pappret är det liksom, alltså dialogen är typ nästan helt orörd. Men det flyter på så jävla mycket bättre med liksom de nya skådespelarna, och liksom man märker att där är ordentliga skådespelare.
Men alltså, och det du säger är liksom, men så du menar att de ska göra ett Metal Gear Solid remake och inte ha med David Hayter?
Nej.
Eller ska du ha liksom där det är David Hayter och sen en massa riktiga röstskådespelare? Det kommer ju inte heller gälla så bra. Liksom,
jag tycker bara, alltså...
Nej, men alltså, så här, man hade kunnat regissera om scenerna så att de faktiskt behövde skådespela bättre. För att Kojima har en viss stil, det märker man även i Death Stranding 2. Det är weird, även när de personerna pratar.
Jo, oh, men inte... Det är ändå,
nej, alltså, inte 2004 så, weird, men nej, det är fortfarande precis. Weird.
Det har gått 21 år liksom, och det, alltså, mediet har utvecklats. Så, men då, på den tiden, så var det verkligen så här, det här är typ den mest filmiska mellansekvenserna jag har sett liksom, i ett spel.
Men, dialogen var även stelad då.
Ja, alltså jo, det är inte så, det är inte så att jag tittar på dialogen i Death Stranding 2 liksom bara, vad heter hon? Hon Fragile. Att jag bara, det här är den mest levande karaktären jag sett någonsin prata.
Nej, men det är liksom, alltså det är fortfarande Kojima som skriver, så att det är liksom så här massa konstiga...
det blir inte bättre.
Det skulle bli massa konstig typ poesi och grejer, men liksom där känns det ändå som att om två skådespelare har stått i ett rum och spelat mot varandra liksom. Och orden liksom har ett flow liksom. Det känns som att två karaktärer, eller två människor faktiskt pratar med varandra här, vilket inte alltid gör i de här äldre spelen. Och givetvis så, alltså, det är givetvis ett skitläskigt projekt att ta sig an. Men jag känner nästan att man har nästan behövt ta någon som har lite balls. Och då tänker jag, okej. Okay, mellansekvenserna är typ exakt samma, bara att de är ybersnygga nu, och det blir definitivt en liksom clash, för att den här dialogen är inte skriven eller inspelad för att liksom upprätthålla den här liksom tekniska advancementen man har sett. Men även då liksom i spelet, att man liksom uppdaterar Snake så att han ska kontrolleras och kunna styras på ett liksom som man förväntar sig från ett modernt spel, men man gör ingenting för att uppdatera liksom banorna eller situationerna man är i.
Men det hade tagit så... Alltså det hade varit enormt projekt.
Hade det?
Ja. För de AI och allting sånt är designat för de banorna. Det är inte som man bara kan ta och sätta en vakt från Metal Gear Solid 3 i Metal Gear Solid 5-kartan.
Nej, men det är det jag menar. Liksom, gör ny AI som inte är från ett spel som är 20 år gammal.
Alltså spelet hade gjort dem från grunden då. Typ, ja. typ Resident Evil 2 Remake eller typ Final Fantasy 7.
Eller Silent Hill 2. De har bara Silent Hill 2. Tagit Silent Hill 2
gameplay
och bara,
i Silent Hill 2. Gameplay i Silent Hill 2. Järnrör. Bonk.
Jo.
Det var det. Lyssna på den här corporate apologists.
Nej, men alltså, det är väldigt olika spel att göra för att det fanns gameplay i Metal Gear Solid 3.
Men olika... man kan ha önskat en ordentlig remake.
Ja, sen är frågan vad som är realistiskt.
Så realistiskt hade ju förmodligen varit det bara att ta tagit längre tid.
Realistiskt som ett projekt som Konami hade velat sponsra och satsa på.
Jag kan väl säga så här, om inte uppbrottet mellan Kojima och Konami hade varit så illa, så tror jag att det kanske hade sett annorlunda ut.
Oh ja.
Ja, förmodligen. Men sen så snackar man också liksom, jag vet att för att Silent Hill 2 har inte en Kojima kopplat till sig. Det är liksom där det är typ ett namn som alla kommer peka på och bara de pissar på hans legacy ifall de inte hade lyckats. Och han har en väldigt unik...
Fast Silent Hill har haft så många ruttna spel redan.
Ja, jo, det också. Men det är liksom, det måste varit skitläskigt för Bluebird Team att ta sig an Silent Hill 2.
Jo, ja.
Särskilt liksom med deras track record, liksom att ja, men vi har inte liksom bevisat att vi kan liksom, ska man säga, förvalta det här spelet och bringa det till en ny era. Vi liksom, alla kommer ögonen på oss och minsta lilla liksom förändring och omdesign kommer liksom få enorm scrutiny på sig.
Nej, det enda som fick scrutiny är att offret för sexuellt våld inte är hot nog.
Ja, men där ser man hur väl de lyckades liksom, att det var så långt man fick sjunka för att kunna bitcha om spelet. Men så, alltså mycket av utvecklingsteamet liksom, alltså det är ändå folk som har jobbat på originalen. Det är inte så att det bara är helt färska människor på det här projektet. Och jag tror liksom att man har ju kunnat ta, jag säger liksom att du tar liksom manuset från originalspelet och liksom låter det vara precis som det är på pappret till 99% och gör pyttesmå förändringar här och där liksom för att liksom när det verkligen behövs. För att det hade behövts, känner jag, när man kollar på det idag. Så har man ändå liksom kunnat hålla sig till det manuset och liksom du hade kunnat göra en skitgård. Alltså, när man sätter en Snake som är liksom som kontrolleras som en 2025 liksom actionhjälte mot The End eller The Boss, liksom det jag hör från alla som har recenserat är att jag bara blåste igenom de här bossarna liksom. Alltså det tog 5 minuter att döda The End. Det var liksom bara slakt. Och så har man liksom från originalet, alla snackar om det, typ att jag kämpar mot den jävla snipen i typ en halvtimme liksom innan jag lyckas komma i kappan. Och nu är det bara, alltså det är bara typ, det är inget tuggmotstånd. Så det känns, och det kostar 900 spänn. Hade detta varit liksom en 40-50 dollar remake så hade jag haft en annan liksom inställning till det. Då hade jag inte haft lika höga förväntningar.
Ska du spela det?
Så småningom.
Jag kommer inte spela det, för att de har ju sabbat PS5 Pro-versionen.
Kommer fram med sina 1000-lappar igen och bara...
Men alltså seriöst, jag blir nästan arg hur vissa utvecklare helt missköter PS5 Pro. Men det är en diskussion för en annan gång. Men liksom, ja, det är liksom...
Det är jobbigt när man inte caterar till den här The 1% som har köpt konsolen.
Alltså, inte för vad sån, när jag har betalat lite mer förtjänar jag lite mer, känner jag.
Det är som Musk när han sitter och gråter. Det är som Musk när han ska stämma Apple OpenAI för att de använder inte XAI.
Nej, men ändå.
Jag förstår det, Adam.
Ja,
det är alltså, Metal Gear Solid 3 är ett typ 5 timmar långt spel. Ifall du liksom bara hoppar över alla mellansekvenser. Max. Alltså, bulken av det spelet är liksom codec calls och mellansekvenser.
Ja, och då, det är den bästa delen.
Och när man inte har gjort någonting för att liksom ge...
Codec callsen är ju perfekta. Som när Snake liksom frågar om att äta svamp, laddar hans batterier.
Ja, det är perfekt.
Och han är helt baffled på radion. Och vadå, ska vi byta ut den dialogen till någonting mycket mer seriöst?
Nej, nej. Den dialogen ska vara kvar.
Ja, men det känns som att man inte kan tillfredsställa dig, Oliver.
Alltså, jag vet inte. Jag vet inte om det är sant. Jag har haft väldigt lite att klaga på med alltså de flesta remakes och liksom alltså Resident Evil 4 liksom en remake av typ ett av mina absoluta favoritspel genom alla tider. Det på pappret finns det hur mycket som helst som jag kunde fucka upp med det, men jag tycker liksom alltså det är ett fruktansvärt jävla bra spel.
Dead Space remaken var liksom Capcom någonting som jag Capcom is on fire just nu.
Jo, men det bara känns det känns jag vill inte säga lazy för att liksom spelutveckling är jävligt komplicerat även liksom när man gör bajsspel, men safe, tråkigt. Jag hade velat liksom alltså gör de här olika liksom action set piecesen till någonting mer matigt som faktiskt håller måttet idag. Mm. Och inte bara är 2004 med bra grafik.
Mm. Nej, men det kan jag förstå.
Då hade jag nästan hellre sett liksom att okej, ifall ni inte ska göra någonting med spelets liksom AI, layouts och förutsättningar för gameplay. Alltså låt mig alltså gör det då, ja men då är det bara en grafisk overhaul, inte det liksom att jag kan typ snipa den här jävla snipen med min pistol på 300 meters avstånd för att det är så lätt att sikta nu. Liksom det är samma problem som man hade med Twin Snakes. Att det var också liksom, ja men alla layouts, alla fienderutter och allting är exakt samma som i originalet, men nu kan du skjuta i första person, vilket gör att du kan ingenting utmana dig på något sätt överhuvudtaget, fast ännu värre i det här fallet.
Mm. Nej, jag förstår.
899 kronor.
du ska inte spela på launch. Du hade planer för det förut ju.
Ja, det hade jag. Men det, alltså, hade jag haft, som sagt, jag har varit arbetslös hela året. Så att jag har väldigt lite disposable income. Hade jag liksom haft ordentligt med pengar så hade jag förmodligen köpt det ändå och bitchat om det här på podden nästa vecka, men jag kommer spela så småningom, det får vänta lite bara. Jag har haft den där Master Collection eller vad den kallas på min wishlist sedan det släpptes och jag känner att jag inte liksom sänkts tillräckligt mycket.
Jag har det, jag har installerat Metal Gear Solid 3 så jag får trösta mig med det. Jag kommer inte skaffa Metal Gear Solid Delta för den som har patchat det. Ja, och jag bryr mig inte om vad har jag?
Har du trean i Master Collection så har du
jag
detta.
Har
det är bara att det är fulare.
Men alltså jag vill ändå ha liksom, jag ville ha Delta, men jag kommer inte skaffa det förrän Virtuous fixar det. Och då, jag bryr mig inte om de säger att de ska fixa någonting, för de har ju fortfarande inte fixat Oblivion Remastern, för de bara den här bättre performance, och så är det typ 1% någonstans, så bara okej, okay, fuck it. Men nog om spel vi inte har spelat. Vi har faktiskt spelat ett spel. Och det är
Sword of the Sea.
Ja.
Så vad tycker du om?
Kort men inte lika sweet som Journey.
Jag tycker jag har fått oförtjänt höga betyg.
Jag har ingenting emot. Det är bara för att jag fick bra betyg.
Det är liksom alltså jättekul att folk tycker om det, men jag känner bara så här att jaha, alltså det är lite som med Giant Squids alla andra spel, alltså Abzu och The Pathless också. Mm. Det är liksom så här typ att de försöker, alltså speciellt med Abzu och detta så försöker man göra lite Journey igen. Och det här spelet tar ju många scener liksom rakt av från Journey. Alltså det är så tydligt inspirerat att det liksom så här bara, okej, jag ser vart det här kommer ifrån. Skillnaden här är ju det att istället för att du går liksom och du liksom här, du ska till toppen av berget och du går här på den här sanddynerna, så åker du det här svärdet, vilket känns jättebra. Alltså liksom bara glida runt på de här olika sanddynerna och sånt, det är ju skitnice. Mm. Men du har liksom inte också det målet riktigt från början heller, utan det är liksom mer öppet. Sen så har du då de här olika områdena i spelet, så här så att okej, men du får göra någon liksom typ mer linjär sekvens och sen kommer du till en stor karta. Och så ska du typ hitta 3-4 grejer. Och så ska du göra den här jävla ljudgrejen som även fanns i Journey, så att du aktiverar dem. Och sen så får du komma till nästa område. Och jag är bara så här, jaha.
Alltså,
det var väl trevligt.
Ja, det finns en grej du missar som är ganska viktig. Det är väldigt fint och det är väldigt chill.
Ja, det är fint och det är chill. Men det är liksom, det är inte...
Det är inte Journey. På det sättet. Det är inte samma sak som Journey.
Nej, och Journey känns ju som en så himla komplett upplevelse. Det är verkligen så att det här var vad man ville göra och man lyckades. Och så känns det lite så här med att... Och som sagt, jag har känt det med Giant Squids alla spel. Är liksom att säga att man lever lite i skuggan av Journey.
Mm.
Och man försöker göra lite det igen. Och så lyckas man inte. Och då sitter man bara här och bara så här... Ah, det är liksom... Ja, och sen har de så här konst... Alltså, det är konstiga speliga element som jag tycker inte passar. Det är så här, du har en valuta så du kan liksom ge till någon jävla gubbe för att låsa upp nya moves som du egentligen inte behöver. Och sen finns det typ så här, här är en score attack arena där du ska liksom trixa och få scores. Man bara, okej. Okay. Och så säger nu har du låst upp nya tricks till ditt jävla svärd, och så trixar man och man bara, det där ser knappt ut som ett trick. Jag kan typ inte ens se skillnaden på typ så här, nu håller jag in L1 och vänsterspaken. Och nu håller jag in L1 och högerspaken. Man bara, det är typ samma sak.
Nej.
Så jag tycker det känns inte riktigt som man har haft den här röda tråden. Och liksom så att det här ska spelet vara. Sen är det ju ingenting som är jättedåligt. Men jag hade ju hellre sett att det här var typ superlinjärt. Typ Sayonara Wild Hearts istället. Med den här glida på svärdet. Och typ lära sig och bli bättre. Och typ trixa.
Mm.
Det är så jag känner bara.
Jag tycker det är ganska kul liksom att jag har ett svärd. Let's fucking skateboard. Och det är ungefär att King Arthur skulle dra ut svärdet ur stenen och bara det här är en hammare liksom. Ska jag bli snickare med den eller något sånt random. Men jag tyckte det var ganska trevligt att spela i sig. Jag tyckte om delar av när man använder det lite lätt plattformande, liksom att navigera miljöerna med svärdet och det. Det tyckte jag ändå var ganska kul. Sen att det inte var världens mest djupa pussel, det kan jag hålla med om. Och det fanns liksom inte någonting som riktigt ankrade gameplayet till upplevelsen på ett logiskt sätt.
Nej. Det känns lite som att man har typ skapat nästan som en teknikdemo, sen så bara, vad gör vi med det här nu?
Ja, för det ser fantastiskt ut.
Ja, det är vackert där.
Ja, det är ett av de vackraste spelen jag har sett på länge. Särskilt det sista området i princip. Det är liksom bara, oh my god, vad fint det är. Det här är ju Screenshot Valley liksom.
Men så är det också jättefint. Och sen det är Ace Winter som är ut soundtracket här också. Det funkar liksom, det är också fint.
Mm.
Men... Och det kanske är orättvist att jämföra så mycket med Journey som det gör. Men Journey var verkligen helt komplett på den grejen. Det var verkligen så här, musiken upphöjde upplevelsen. Och det kändes som att musiken och banorna och det man gjorde gick så mycket hand i hand. Och det gör inte det här.
Också storyn bättre berättad också. Genom att den var mer kryptisk på ett sätt.
Ja, och just att du hade så här, du ska till toppen av berget. Och sen så får man liksom veta lite saker emellanåt liksom när man är på väg dit. Och sen såklart, Journey hade ju också den här grejen med att du kan träffa en random spelare. Mm. Vilket liksom, att man delar den upplevelsen med någon gör också väldigt speciellt.
Mm.
Men ja, så att jag tycker Sword of the Sea, det är inget dåligt spel, det är helt okej.
Okay. Mm. Men det är jag tycker också det är helt okej. Okay. Jag tackar inte nej till de extra poängen. Men jag kan också hålla med om att jag skulle nog ge den 7 personligen.
Ja, någonstans där omkring. För att det är liksom, också om man tittar bit för bit så går det typ igenom samma grej som Journey. Du börjar typ i en öken. Och sen så händer lite grejer. Sen så kommer det ner till en undervattensgrej typ ish. Mm. Som inte är under vatten. Och sen så kommer det till snöberget. Och sen så kommer det till crescendot som är inget crescendo i det här spelet. Men det ska typ motsvara det. Och sen har du en slutboss. Som slutet, inte Journey hade.
Slutet känns så hastigt. Förlåt, vad skulle du säga, Amanda?
skulle kunna ta lite poäng från Sword of the Sea och lägga det på Rematch istället.
Nej. Att Rematch har så låga poäng, det är fan kriminellt.
Mm. Svinbra.
Rematch har fortfarande inte crossplay, va?
Nej.
Nej. Men jag ger dig inte några poäng för en större crossplay.
Vi spelar lite då. Jag är snart level 100.
Mm.
Jag blev klar med hela season passet nu, så då köpte jag det. Så nu har jag rymdbanan också.
Det är ett väldigt roligt sportspel.
Ja, det är nog det enda sportspel. Det är första sportspel jag verkligen tyckte om sedan NHL 2004.
Och NHL 2004 var fan bra alltså.
Ja.
Helvete vad bra det var.
Bara tackla folk och se hur lång tid det dröjer innan domaren faktiskt säger till.
Ja, jag och min syrra körde jättemycket NHL 2004. Och för att vi hade mycket NHL. Vi hade liksom mycket hockeyspel till Mega Drive.
Mm.
Och vi hade ett kontaktbarn som bodde hos oss emellanåt. Och han gillade ju Dallas Stars. Och han gillade... Vet vad det är? Colorado... Kanske? Nej, inte Colorado. Något på A. Quebec! Nej, Quebec var det. Quebec.
Är inte på A?
Nej, jag vet. Jag tänkte på... Jag hade loggan A i huvudet. Och sen så kom jag på att nej, det var Quebec. Så det var
jag
Quebec.
Fick whiplash över långt över alfabetet. Du hoppar där.
Men så det var Quebec och det var Dallas Stars som var hans favoriter. Och jag spelade då som Dallas Stars på grund av det. Och jag älskar bara så här kommentatorerna i NHL också. De bara, oh, here comes Modano. Och så bara, take the shot. Och man bara, yeah. Och också kul att han Mike Modano, som han heter då, han spelar, eller ja, sist jag kollade upp där så spelade han fortfarande för Dallas Stars, och det var typ slutet av 10-talet.
Ja, och jag kommer ihåg att jag lyssnade på Alien Ant Farm, hade en låt med, jag bara dun 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 dun, och jag bara, då tyckte det var det coolaste ever när jag var 14. Men ja, nej, men Sword of the Sea, ja. Jag är glad att jag spelade det, men samtidigt är det liksom... jag hoppas med... Det första jag gjorde liksom morgonen efter jag blev klar med Sword of the Sea var att skaffa Journey på Steam Deck och spela igenom det i sängen innan jag gick upp.
Mm. Journey är amazing, verkligen.
Jag ska ju spela Sword of the Sea, hade jag tänkt. Mm. Jag har ju dragit ner det, men sen så har vi liksom spelat annat tillsammans, till exempel under helgens gång. Mm. Vi började spela Donkey Kong Country Returns till exempel. Och sedan har jag spelat klart Is This Sea Taken. Som jag tror är lite buggat på vissa ställen, tyvärr. Mm. För att det finns några punkter där jag liksom har maximerat det. Och sen så står det typ så här 47 av 49. Och man bara så här, men jag vet ju att när jag var på den banan så maximerade jag det. Så jag tror att det liksom har blivit någonting mystiskt där. Men jag vet inte om jag orkar gå tillbaka liksom och hålla på och laja med det. Det är väldigt mysiga banor, så det är liksom inte ett jättestort problem. Men det är frustrerande.
Mm.
För det var en som det var problem med från början. För att jag hade råkat komma åt R1-knappen.
Okay.
Så att jag liksom godkände då den formationen som det var. Med karaktärerna och hur de satt. Men sen så skulle jag gå tillbaka och spela om. Och då fick jag liksom inte med mig alla de här tummarna upp. Konstigt nog. Trots att det liksom visuellt fanns på skärmen. Så blev det inte maxat av någon anledning. Mycket märkligt.
Mm. Ja. Men med det sagt så var det nog allt för idag.
Ja, imorgon blir det Gears of War.
Jag kommer nog inte spela det faktiskt.
Du har det gratis.
Ja, jag vet, men det, alltså, imorgon så blir det nog Shinobi istället.
Ah, nej.
Eller imorgon det släpps. Nej, det tror jag spel. Men jag och Amanda ska vara på Retresa Meetup i helgen, så att vi lär ju spela massa spel där. Och sen så, ja.
Jag bara, vad snackar du om det släpps på fredag?
Ja, det släpps. Men jag kommer inte spela Gears of War imorgon ändå.
Jag ska spela på PS5.
Spela med en sämre kontroll.
Ta tillbaka det.
Det är bara mina jävla gamla handleder som inte kan spela shooters på PS5-kontroll. Vi hörs igen nästa vecka. Tack för er som har lyssnat. Ni kan skicka kommentarer på Spotify, skriva på Loading, Facebook, Instagram. Twitter. Maila kontaktspelsamt.com. Så hörs vi igen nästa vecka. Hejdå.
Puss i ömskan.
Hejdå.